Ja, men hej och välkommen till Nördigt, episod 489. Och idag blir det lite film.
Ja.
Jag hade hoppats på att vi skulle prata Last of Us. Men så kommer du hit och inte har sett det.
Nej, svagt. Jag har inte hunnit se sista avsnittet.
Bara för,
tyvärr.
Bara för att det är tisdag idag när vi spelar in det här.
Precis.
Så vi fick en dag mindre på dig. Men det kommer lite... Det kommer lite nyheter. Eller lite om Last of Us i nyheterna här. Mm. Kanske inte rör sådär vad som komma skall. För det blir ju en säsong 3, det vet vi ju liksom redan om. Sådär. Och med tanke på hur den här säsongen slutade så är det väl ganska uppenbart att det, liksom, att det skulle bli en säsong 3 också.
Det har de ju sagt från start.
Ja, precis. Ja. I nyhetsvärlden då, Games Workshop med Warhammer hade någon sån här balloons här i veckan, eller om det var i slutet av förra veckan, som heter Skulls, där man visade upp massa så här kommande Warhammer-grejer man har på gång. Okay. Framförallt i spelvärlden då. Mm. Det här är väl liksom, ja, Warhammer är väl hetare någonsin efter framgångarna med Space Marine 2 här och även Henry Cavills eventuellt kommande serie på Amazon. Vi kanske får anledningar att prata lite om den lite senare här när det just kommer till Amazon, men vi tar det då. Vad man visade upp? Ja, bland annat så kommer man och antar att det här har helt och hållet att göra med framgångarna då av nämnda Space Marine 2. Man kommer att släppa det första spelet som kom för 10 år sedan, 12 år sedan, 2013, 12 år sedan.
Ja. Precis, 12 år.
2011 kom det till och med tydligen. Det kommer man komma i en sån här liksom remasterad version.
Ja, okay.
Så att man nu får liksom story liksom, man kan då spela igenom storyn i det i, så att det ser någorlunda hyfsat ut och inte bara jättemycket stora pixlar överallt. Det såg väl lite skitrisigt ut, men det har ju några år på nacken så där, det är spelet. Kul också att man också släpper remasterade versioner av hela Dawn of War-serien. Som är väldigt, väldigt bra. Det första spelet var ju ett rent RTS-spel som ju just när man klär Warhammer i liksom lite de kläderna så är ju Warhammer alldeles utmärkt att spela på det sättet. Det kom ju typ 2 eller 3 expansioner också tror jag till det första då som bara hette Dawn of War. Sen gick man ifrån lite liksom RTS-genren, man lämnar den helt och hållet i Dawn of War 3 eller 2, som också var väldigt, väldigt bra, men inte så RTS-igt utan mer kanske någon typ av, jag vet inte riktigt vad man skulle beskriva det som, kanske mer någon typ av så här realtids liksom strids spel. Alltså man flyttar typ så här squad-baserat, man flyttar sina liksom marines genom olika scenarier i realtid och alla har olika specialiteter som man då kan göra för att liksom ta sig an de här hindren. Det fanns liksom ett cover-system där man kunde sätta sina marines i, man skulle liksom, ja, det var med ganska smart genomtänkta bossar och lite sånt där. Det var coolt och sen så blev det ju en liten dud med trean som kom för ett par år sedan där man liksom någonstans försökte blanda typ RTS och liksom MOBA-genren, för det var väl hett då i samma veva som man började utveckla det spelet med League of Legends och Dota och allt här som var det shit då. Och det blev inte alls något bra. Vi får väl hoppas nu, tänker jag, om de här remastered-versionerna säljer och Warhammer fortfarande var hett spelmässigt, att vi kanske får ett Dawn of War 4 som går tillbaka till liksom RTS-rötterna.
Ja,
det är ju verkligen en genre som ju tillverkas kanske inte jättemycket spel just i RTS-genren numera. Och alla nya som egentligen har kommit de senaste åren som ju liksom har försökt att ta sig an liksom StarCraft, som väl fortfarande är giganten sådär i rummet, har ju ganska mycket misslyckats.
Har det kommit något annat?
Ja, alltså,
Age of Empire fick ju någon remaster här
precis,
nyligen, men det var ju en remaster bara.
Ja, som ändå inte liksom är... det är ju ett RTS, men kanske lite
långsammare.
Lite långsammare kanske skulle jag nog beskriva det som. Men jo, men det är nog en lite annan publik kanske som har det. Men de är liksom, det är ett RTS men tillräckligt långt ifrån för att det liksom nästan ska lite vara en
egen sak.
Inte en egen genre, men en egen subgenre kanske inom liksom. Om både StarCraft och de är liksom subgenre inom RTS-grenen så är de tillräckligt liksom,
de är på långt, varsin sida
inte riktigt, men väldigt långt ifrån varandra i alla fall. Ja. Men det är väl egentligen den enda. Det var väl det här Stormgate tror jag heter som kom också, som ju, det är ju fortfarande fortfarande early access tror jag.
Okay.
Det är ju massa massa ex-Blizzard folk som jobbar på det, som då jobbade med StarCraft en gång i tiden, men det har inte riktigt det har mottagits ganska svalt kan man väl säga utav liksom StarCraft-publiken i alla fall. Så vi får se vad som händer
med
det.
Hur är det med de här Frostpunk-spelen? Är det RTS?
Nej, det skulle jag snarare kalla någon typ av survival.
Jag har liksom inte spelat dem, jag har bara sett screenshots typ.
Nej, det
har sett lite RTS ut ibland.
Nej, det är mer såhär, city builder survival.
Okay.
Du har din du är i något fruset landskap med en masugn i mitten och du expanderar liksom utåt i en cirkel och måste göra hårda val för att överleva i det här karga landskapet. Jag har bara spelat ettan, det var väldigt roligt. Ja. Men man får ju det går
väldigt
inte att spela
bra soundtrack.
Ja, det är också ett spel man måste spela där man inte får vara rädd för att vara liksom ett asshole, för man ställs inför liksom pest eller kolera val mest hela tiden liksom, för att försäkra sig om sin liksom stads överlevnad.
Offra de här människorna för att de här människorna ska överleva.
Precis. Det är lite the greater good man får tänka tror jag, om det nu finns något sånt i de spelen. Men nej. Så det kommer i, och jag ska säga det också att jag som ju äger hela Dawn of War-serien i mitt Steam-bibliotek redan. Inte för att jag köpte utan jag CD-key aktiverade dem i Steam för att jag hade dem fysiskt för den här massa år sedan. Äger man dem redan så får man den här remastered uppdateringen gratis.
Okay.
Så det blir som en patch bara till, till de gamla spelen. Tycker jag var ett schysst sätt att göra på om jag redan liksom har varit med och betalt det.
Ja, men precis.
Om det är samma sak med det här Space Marine, det ska jag låta vara, vara osagt. Mm. Vi fick väl fick vi veta mer? Ja, det här Speed Freaks fick något release-datum här nu. Det är liksom Warhammer. Tänk Warhammer möter Mario Kart.
Okay.
Där man är liksom man, Mario Kart Rock'n'Roll Racing i någon sån här härlig jävla
fast med Warhammer pansarvagnar då typ eller,
ja, eller bilar,
såna bilar. Ja, men precis.
Väldigt orchigt orcherna superkraft är ju att de om de tror på någonting
mycket, så blir det sant.
Så blir det sant. Det är ju väldigt 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 roligt. Jag antar att man kan liksom bygga om sina bilar och lite så. Kanske lite så här, vad heter det då, gamla Death Rally, heter det så?
Jag vet inte.
Jag fick lite den feelingen.
Twisted Metal och, tänkte jag på som var sånt. Det var ju lite mer bara battle, men ändå.
Ja. Det var väl egentligen det de bjöd på. Lite kommande uppföljare också på populära spel som det här Bolt Gun som är också på här.
Jag gissar att de också annonsade en massa minis.
Nej, jag tror bara att det här var liksom Warhammer tv-spelsvärlden och man låter det vara ett litet eget
separat
ben
sak,
i,
okay.
Det går ju att gilla Warhammer-spelen utan att hålla på med
figurerna, herregud ja.
Och
det finns ju så mycket
också
idag, för det, jag menar, de har ju sina böcker. Det ska ju tydligen vara jättemånga böcker där som är svinbra också. Fast de har ju funkat, jag har förstått det lite mer som Star Wars back in the day, att det är så här, alla, det är många olika författare.
Precis, det finns väldigt mycket finns väldigt mycket liksom skrivet.
Ja.
Och väldigt mycket sån här, vad ska man kalla det, halvlår.
Ja.
Alltså du vet så här, någonting, det hintas om någonting och sen har det inte skrivits någonting om det på 30 år.
Nej.
Så det skulle kunna vara så här, det skulle också inte kunna vara så här. Ingen vet riktigt. Ja, det känns kanske lite som att Games Workshop har försökt ta tag i lite det här på senare år och göra det kanske lite mer så där.
Det här är faktiskt
lite mer
det här är våran lår liksom.
Strömlinjeformat, men också kanske ge lite utrymme för lite liksom författare att gå lite bananas, men då kanske är liksom och introducera saker som kanske inte riktigt får lika stora
konsekvenser
för liksom för låren i övrigt. Det är min känsla utan att vara någon expert på. Allt jag kan om Warhammer, det är så här, tre stycken YouTube-kanaler jag följer som bara gör Warhammer lore typ. Den här Skulls går säkert och spana in i efterhand om man vill kolla in den. Men jag är jävligt pepp på remasterna av Dawn of War. Väldigt bra spel när de kom en gång i tiden. Typ ospelbara på PC idag, så jag är glad att de remasterar dem. Verkligen inte åldrats väl. Sega, på tal om Warhammer, nu är väl inte de så inblandade där, men de planerar att skaka liv i sin klassiska spelserie Shinobi.
Ja,
den här
ninjan
kom väl första gången, det måste ju varit på Mega Drive någon gång sådär, mitten 80-talet. Jag vet inte hur många spel man har släppt genom åren, men över 10 måste det vara i alla fall. Och nu har man ett nytt på gång som heter Shinobi The Art of Vengeance. Otroligt töntigt namn.
Ja.
Men det verkar vara klassisk såhär, 2D. Så man, liksom, det känns som att det här är någon liten, kanske har drivits fram av liksom populära indie-titlar de senaste åren, men att så här, även större studios nu vågar liksom satsa på mer traditionella liksom 2D och liksom pixelspel. Med tanke på liksom hur mycket tekniken har gått framåt så kan man göra så otroligt mycket med det idag. Det kan vad man kanske kunde för liksom 15 år sedan. Ja. Bara. En multiplattform där det här dyker upp i alla fall och kommer 29 augusti. Jag ska väl ärligt säga, eftersom jag var Nintendo-killer, eller vi var Nintendo-familj hemma, så har jag väldigt dålig koll på Shinobi, mer än att jag känner till
karaktären. Det är 13:e spelet i ordningen. I ordningen, ja, precis.
Jag vill minnas att det har gjorts film på det här. Men det kanske är någon sån här...
Jag har en film som heter Shinobi, som är en japansk film, men jag har ingen aning om den är baserad på det här dock.
Jag tänker att det här var någon sån här, något crappigt som så här...
Shinobi betyder ju bara ett annat ord för ninja.
Alltså, okay. Jag kan minnas fel här, men...
Om jag inte minns helt fel. Men nej, precis. Det senaste spelet kom 2011. Det första spelet kom... 87 på arkad.
Ja, vad sa det var.
Och sen kom det på Master System 88, då Segan alltså. Ja, men, och sen Commodore 64 89...
Verkligen att skaka liv i en klassisk spelserie.
Men de släppte ju också någon remaster på det 2020 till Nintendo Switch.
Okej.
Okay.
Om du kanske kommer ihåg här för några veckor sedan, så släpptes det ju en liten sån här bomb i alla fall. Och det var ju att Valve möjligen har kommit ganska så mycket längre än vad någon har vetat om när det kommer till Half-Life 3.
Ja. Har vi fått någon mer information?
Ja, det har kommit lite mer info. Det är från samma då sån här liksom,
så ingen officiell.
Nej, det här är ju någon sån här välkänd liksom, vad ska man kalla det?
Insider.
Ja, precis. Eller liksom branschläckare som brukar ha ganska bra facit när det kommer till just att så här läcka saker väldigt, väldigt tidigt. Det är väl kanske därför som internet tror lite mer på det här än
gången,
mycket eller? Andra. Ja, precis den här gången. Det här har ju varit en sorglig historia där med Half-Life 3 fram och tillbaka. Det nya är då tydligen att igen då, det ska ju då vara den här Shell, huvudpersonen från Portal, som ska spela huvudrollen.
Just det var det som var det
i det här då Half-Life 3.
Så det är Portal 3 och Half-Life 3 samtidigt?
Ja, i någon härlig symbios. Och det ska inte vara någon VR eller något sånt här trams.
Nej, utan
ett liksom klassiskt Half-Life-spel, antar då första person. Man verkar ha kommit så långt då att man just nu bara liksom håller på att liksom finslipa på de sista detaljerna. Och ryktet då, eller den här läckaren, säger då att nu till sommaren så kommer det komma ett announcement. Och att en release redan kan ske i slutet av det här året.
Oj.
Jag tänker då alltså typ julrelease 2025 är väl då i så fall.
Alltså jag skulle bli jätteglad om det kommit. Fett kul att spela ett nytt Half-Life.
Ja.
Det var ju fruktansvärt bra single player first person shooter.
Det var ju på en tid när man också lite satsade på det, för att multiplayer var ju inte riktigt en likast. Och även om Half-Life-spelen ju spånade mycket utav online eller shooten som vi känner den idag.
Precis, med Counter-Strike och precis. När Half-Life 2 kom så var ju CS stort redan. Ja. Men
Vi får se. Väldigt, väldigt spännande vad det här kan tänkas landa i. Men det är också det jag tänker, announcement i sommaren. Det borde ju vara nu juni eller juli.
Ja, augusti kanske.
Ja.
Jag vet inte, när brukar typ E3 vara?
Alltså nu
finns ju inte den längre. Men det är väl några såna, är inga sådana andra såna här som
alltså
brukar vara här.
Det
sommaren.
Är väl den här jag vet fan inte vad de har på sommar nu. Om det är någonting. Det brukar ju vara lite andra sådana mässor. Det är ju någon stor här i Europa till exempel.
Just det.
Och andra grejer, men,
det skulle kunna vara att de gör det på någon sån, tänker jag.
Ja.
För de är ju också, de är ju inte bundna till Microsoft eller något sånt. Så det är
Valve är ju helt självstående. Och de är ju inte ens börsnoterade, vilket är ganska spännande. Vilket ju också då kanske möjligtvis talar lite för att det är liksom lättare inom kaninöron att hålla det här något sådär hemligt. För man har ju inga aktieägare man behöver liksom.
Precis. Det finns ju en styrelse, men det finns ingen sån.
Nej, men precis. Verkligen inte. Alltså det är ju ett AB och det finns ju aktier, men de är inte noterade på någon börs.
Nej,
så att det är ju, det gör det kanske lite lättare, för det är mycket sånt läcker ju bakvägen när man har såna här investeringsmöten och sånt här, där man ska berätta då det här kommer du få för en investering och det här har vi på gång, så förhoppningsvis får du bra avkastning på pengarna du har investerat. Liksom.
Precis.
Det är mycket sånt som händer. Vi får se. Är man kanske mer peppen än tidigare, även om jag kanske aldrig liksom var något Half-Life-fan sådär.
Det är ju båda de spelen är ju fantastiska, skulle jag vilja påstå. Och Portal-spelen var ju också fantastiska.
Så ja, det första jag spelat där i alla fall.
Ja, Portal 2 är ju fantastiskt. Och nu kommer ju det här Portal Revolutions med det är ju gratis. som är fan gjort men med liksom Valve's blessing.
Ja, man har men ungefär som här som satt och gjorde den här Black Mesa eller vad sjuttsingen
hette, precis, den här. Exakt, den som där de bara tog hela Half-Life 1 och gjorde det i Source Mode.
Bara försökte bara snygga till det lite.
Ja, men precis. Ja. Gjorde det i Half-Life 2 moden.
I tv-världen då, och jag vet faktiskt inte riktigt vad jag känner för det här, men i veckan kom det ju.
Ja, det kom väl typ när vi hade spelat in förra veckan.
Det kom i torsdags eller någonting sånt där. Precis. Det är ju tisdag 27 idag när vi spelar in det här. Att Amazon lägger ner Wheel of Time efter den här tredje säsongen. Det blir inget mer.
Nej.
Anledningen är, trots då, som de själva säger, och också ändå liksom goda recensioner från media.
Mm. Ja, den har ju vuxit för varje säsong i både i recensioner och i tittarna, vad jag har förstått det.
Och haft liksom stabila tittarsiffror. Så läser man lite mellan raderna så fattar man det här som att det är väl det här retention. Alltså hur mycket har det kostat? Hur mycket potentiella nya liksom månadsprenumeranter har vi fått in på en Amazon Prime? Går den ekvationen ihop? Mm. Och ser vi att det finns tillräckligt mycket potential att göra mer för det här priset för att få in? Ja, och den ekvationen har väl inte gått ihop här, jag säger. Och det är väl lite tråkigt. Vi har ju investerat ganska så mycket tid i den här, serien, får man väl ändå lov att säga. Samtidigt är jag kanske inte jätteförvånad. Jag började fundera lite på det här.
Jag tycker bara det är tråkigt nu, för eftersom att senaste säsongen ändå var rätt stark.
Ja, det är den bästa säsongen, precis. Utan tvekan.
Och jag menar, om de bara hade fortsatt att bli bättre och bättre, så hade det ju liksom, jag menar, det var ju, jag tycker ändå den här senaste säsongen var bra liksom.
Jag funderar lite på det så här, just i det här liksom post Game of Thrones fantasyvärlden som jag någonstans lever i, och där alla någonstans har investerat väldigt mycket pengar och tid och resurser på att liksom göra nya Game of Thrones inom kaninöron. Så måste jag ändå lite så här, jag tänker tillbaka på Game of Thrones och jämför det lite med det här. Alltså, hur mycket mer fokuserat och tydligt Game of Thrones är jämfört med det här.
Ja.
Alltså, tänker man på de olika liksom karaktärsarkerna i Wheel of Time, det är ju otroligt rörigt när man funderar på det.
Gud,
Och utvecklingen, alltså, tänk bara på den här stackars Matts karaktär.
Ja.
Vad är han egentligen i den här serien? Ja. Vad har han gjort? Han är en sån smitt och släng karaktär som bara säger, han hittade en kniv, det var en stor grej. Sen bara, har vi inte nämnt det på en och en halv säsong. Det är bara, det är som att det aldrig har hänt. Det betyder ingenting för den här karaktären egentligen.
Då tror jag, tror att de har fått, alltså, att han hoppade av där, tror jag gjorde det jobbigt för dem. Alltså, jag tror de var tvungna att skriva om och ändra lite saker, och så har de fått leva med de ändringarna, och det har inte riktigt gått så bra. Sen är det ju sämre, alltså, det är ju sämre manusskrivande. Och problemet är Game of Thrones, det starka där tror jag var att det inte var en superhög budgetserie från början.
Nej, det kanske är så.
De var tvungna att vara kreativa och berätta story och kunde inte slänga in coola specialeffekter.
Kolla på den här flashiga effekten.
Precis, blev det ju långt mycket senare. Ja. Medan Wheel of Time startar ju med att det är så här, nu är om det ska vara nya Game of Thrones, då måste vi också lägga ner så mycket pengar som Game of Thrones kostade när Game of Thrones var som störst.
Man är klassiska fällan istället för att bygga någonting stabilt från grunden. Sen är väl kanske också, nu ska jag säga att jag inte riktigt kommer ihåg Robert Jordans böcker jätteväl.
Nej.
Men om man tittar liksom på Martins verk också, är ju kanske lite mer, alltså det är ju en serie som mycket mer kanske fokuserar på dramat än själva fantasiandet, om det nu är ett ord, om du förstår vad jag menar, än vad Wheel of Time är. Men det är mer så, jag tänker också på vad heter han, smeden?
Pippin, Perrin
också, så här, och otroligt konstig berättelse hur han är också,
det
är också,
den har de ju slaktat också.
Vad har han gjort? Vad är han idag? Det är också grejer som är så här, wow, det här kanske ska bli en stor grej, som man sen bara så här, hörde, nej det där, tänk inte på det. Det var inget.
Men jag tror också att de har
famlat bara.
Jag tror också
liksom
att de har, alltså, just eftersom att de har kört 8 avsnitt.
Mm.
Jag tror att 2 timmar till hade liksom behövts. Det hade hjälpt dem rätt mycket att kunna berätta ordentliga stories. Så att, jag vet inte. Sen är det ju också det här problemet, för att Jordans böcker, typ i alla fall de första böckerna, det är ju typ bara Rands POV. Eller så är det en POV för en karaktär som är med Rand eller med våra andra. Alltså, så här, för de är ju nästan med varandra väldigt, alltså, väldigt länge. Och här har man ju, du vet, man har ju behövt hoppa runt, och det, du vet, vi följer,
de har ju splittrats upp, och sen är det med ett gäng igen, och sen splittras de upp igen.
Men också att vi får ju följa karaktärer som inte man nödvändigtvis får följa i böckerna, nej, i nej. De tidiga böckerna i alla fall. Alltså så här, drama på i Tarvalon. Mm. Det är ju sånt de har hittat på själva som, eller liksom fyller i sån information vi typ får senare i böcker och sånt där. Och det tar ju tid från vad saker som faktiskt händer i böckerna, så att det blir också mindre tid att berätta bokens historia på. Nej, det förstår jag menar. Ja, Game of Thrones är ju så här, ju... där hoppar man ju mellan karaktärer hela tiden.
Mm. Ja, men man är, det är också väldigt tydligt. Det är ju tydligt berättande för att man alltså det blir mycket mer fokuserat på en karaktär hela tiden. Det var kanske det de gjorde bäst i den här säsongen, där det var väldigt sådär tydligt. Nu är vi här, det händer saker här, sen flyttar vi hit.
Det,
ja,
det här det avsnittet mycket, är bara det här liksom.
Ja, det blev ett mycket
så
enklare.
Game of Thrones jobbade ju väldigt mycket så. Sen nu är det ett Arya och The Hound-avsnitt. Och nu är det ett liksom Daenerys-avsnitt. Och nu är det...
Ja. Det är alltid, det är kanske det som gör att den här sista säsongen också blev lite bättre, att det blev lite mer fokuserat och lite mer så här karaktärsdrivet. Det var inte så händelsedrivet.
Nej,
som väldigt mycket var i första Golden Time. Ja, nu får vi se. Väldigt spännande att se vad de gör med Rings of Power nu. Jag undrar om tittningen är högre där, för att det är hela Sagan om ringen.
Jag tror det,
att det
lockar. Initialt var det nog det. Däremot så vet jag att det kom ju statistik på att första säsongen så var det bara 30% av alla som startade första avsnittet. Mm. Så var det bara 30% som tittade på sista avsnittet av första säsongen.
Ja, det är ju en ganska rejält tapp.
Ja,
är det.
Så att, jag vet inte.
Får vi se vad Prime gör här nu framöver. Men de har ju Warhammer. Ja. Vi får väl se om det blir någonting med det där. För det låter också som någonting som potentiellt kan vara väldigt, 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 väldigt dyrt.
Ja.
Eller så blir det kanske så nu att helt plötsligt så här, vi gör det här men vi kommer inte kasta så mycket pengar på det. Och det kanske är en bra grej.
Det kan vara en bra sak.
För då måste de helt plötsligt liksom börja vara lite mer kreativa i hur man berättar en berättelse.
Jag tror att det kan vara bra också att så här, du behöver liksom inte, alla avsnitt behöver inte vara häftiga effektavsnitt. De bästa avsnitten i många tv-serier är ju såna bottle episodes som är de här, vi har inte råd att göra ett ordentligt avsnitt. Nej. Så det är, vi har någon liten händelse i ett rum liksom. Alltså så här, bara välskrivna, intressanta avsnitt.
Ja, men som verkligen utvecklar en karaktär.
Ja,
så man faktiskt börjar känna någonting för den karaktären. Och när det händer någonting
Så bryr man sig.
Ja. Vilket ju har varit ett jätteproblem i Wheel of Time. För de har ju haft plot armor. Eller så har jag bara så här: okej, okay, dog den här
den här personen,
du presenterades för 2 timmar sedan. Jag kunde inte bry mig mindre. Typ om vem du är. Sådär, uppenbar red shirt. I alla fall tråkigt. Tråkigt. Man hade ändå velat se hur de tar. Det var ju på väg in i en del här nu som är väldigt spännande. Nu kan vi ju kanske spoila lite grejer här nu, för att det här kommer ju inte hända i tv-serien.
Nej,
nu,
men får man läsa böckerna så vi spoilar väl dem.
Ja, men det är väl okej. Men hela den här liksom, som de var på väg in i nu med Tears klippa och det här, det är ju väldigt, det är väldigt spektakulärt i böckerna i alla fall.
Ja, men precis.
Så är det några grejer jag faktiskt minns, så är det just den boken som heter Tears klippa, tror jag, på svenska, som är väldigt, väldigt
bra. Det kanske man gjorde. Ja, på engelska är det ju den tredje boken. Jag kommer inte ihåg.
Ja, det här är nog bok, måste vara bok 6 eller 7 tror jag.
Ja, något sånt måste det vara i svenska. Precis. Sjätte borde vara.
Ja, läs böckerna istället. Ja. Det är perfekt här nu. Vi har en sommar framför oss. Det blir ingen mer Wheel of Time. Det var någon som hade frågat på Instagram så här: nu när det är nedlagt, är det ens värt att titta på det? Nej, det är det inte.
Exakt.
Det kommer att sluta med ett stort bara svart hål av ingenting. Det finns absolut ingen poäng.
Nej. Det är ingen tillfredsställelse. Något som är uppklarat eller avslutat. Nej. Bara lösa trådar.
Det är absolut inget. Så att det här kan vi, de skulle typ kunna delita det här från Prime nu. För att det ger inte något att titta på det.
Nej,
här.
Men precis. Så som man gjorde med Westworld. Där man ändå, jag tycker man kunde ha lämnat kvar första säsongen.
Den funkar i sig själv.
Ja, man behöver liksom inte fortsätta efter den. Och det är ju också typ en av de bästa tv-säsongerna som har gjorts. Westworld säsong 1.
Annars man kan väl möjligtvis kanske hoppas på, det är väl i så fall att liksom fansen sätter igång på internet och att någon köper loss det här av Prime, om någon nu och man gör en fortsättning på den. Det har ju hänt.
Sånt har hänt förut.
Det är inte jättevanligt. Nej. Och kanske inte heller på serier som ju ändå ingångskostnaden är ändå ganska hög här, tror jag. Men sen vet inte jag heller hur Prime ser på det, om det är Amazon, om det är bara en så här, vi får igen lite utav det vi har förlorat. Ja. Så här, gör vad ni vill med det, hej och hå.
Eller vill man hålla liksom, för nu har de ju rättigheterna på IP, och då kanske man vill hålla i dem och göra någonting annat om ett tag.
Ja, det är ju frågan om vad man gör. Göra film på det här är ju omöjligt.
Ja, nej, det kommer inte gå.
Det är ju helt omöjligt. Det är ju en tv-serie.
Ja. Det är svårt att göra en tv-serie på det också, just för att det är så jävla mycket böcker.
Mm.
Så att jag vet inte.
Nej, det har de ju, det fick vi ju bevisat för oss nu i alla fall.
Ja, men precis.
Ja. Annat då i TV-världen, det kom en trailer för en ny, jag vet inte, jag fick en känsla av att det var lite så här, den står klassad som en dramaserie, men när jag tittade på trailern så fick jag lite mer så här dramakomedi feeling. Mm-hmm. Den heter The Waterfront. Av trailern att döma, det känns kanske som Succession möter Breaking Bad.
Okej.
Okay. Om du förstår. Mm. Det handlar då om något familjeföretag som ligger i någon liten småstad i North Carolina. Familjen då, som har tjänat jättemycket pengar på det här företaget då, som är inom fiskindustrin. Mm. Liksom heter familjen Buckley. Det börjar gå lite sämre för fiskindustrin och de bestämmer sig för att branscha ut kanske för att då rädda familjeföretaget i att då börja typ smuggla knark. Ah. The Waterfront startar på Netflix nu här i juni den 19. Lite face du känner igen, kanske framförallt då han Holt McCallany heter han, va? Han var ju med
McCallany.
Han var ju med i den här
han är typ med i allt Fincher har gjort.
Visst är det så,
han har typ varit med i nästan vartenda jävla film han Fincher har gjort. Mm. Han var ju med i den tv-serien där, vad heter den, på Netflix, som lades ner.
Ja, med massmördaren här som
var så himla... Mindhunter.
Mindhunters, ja. Precis, hade han en stor roll i. Mm. Jag vet inte riktigt vad det här kan tänkas bli. Potentiellt ganska roligt.
Mm. Maria Bello är med. Ja,
kanske inte något så här
face man känner igen.
Superunikt, men The Waterfront i alla fall. Du kan titta på trailern. Netflix fortsätter att sätta på koreanskt också. Man gör en serie, och det kommer trailer för det här också, som heter Mercy for None. Och det här verkar vara då någon serievariant då utav någon som ofta i Korea man har gjort då, man har en webtoon som man har då inspirerats utav. Det är väldigt, väldigt vanligt i Korea och väldigt stort där. Det här verkar vara väldigt, 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 väldigt våldsamt.
Okay.
Av trailern att döma. Det är någon hämndhistoria, kunde jag utdöma. Mercy for None.
Okay.
6 juni, så att alltså nationaldagen nästa fredag när vi spelar in det här har den premiär. Och så hade ju då Last of Us säsong 2 avslutning här igår. Amerikanska avslutningen var ju söndags, men vi i Europa fick ju det på måndagen i vanlig ordning. Och det har gått stadigt ut för och lite sämre för säsong 2.
Ja.
Det sista avsnittet lockade alltså 3,7 miljoner tittare mindre.
Oj.
Än sista avsnittet förra säsongen.
Ja, ja. Mm.
Så.
Nu spoilar vi Last of Us. Har man inte sett Last of Us får man spola lite. Eller?
Ja, alltså jag tänker säga...
För jag tror ju att det är... har ju en stor grej som händer som jag tror får folk som inte känner till IP att hoppa
av. Vi kan väl avslöja det här nu. Om du har spelat spelen så känner du till det här. Och har du sett serien vid det här laget så känner du till det här också.
Har du inte sett det så spola fram lite.
För nu är det spoilers nu. Men jag tror att just valet med att liksom ha ihjäl Pedro Pascals karaktär Joel, någonting som ju liksom händer i spelet. Det är ju ingenting man hittat på själva. Men jag tyckte att det var ett så här bold move. Och verkligen, det släppte ju en... Det var ju lite sådär... Red Wedding liksom variant verkligen så här, i avsnitt 2 redan. Precis. När man vet att så här, wow. Men sen då att det skulle vara ganska mycket tillbaka. Han är ju med i nästan varenda avsnitt sen, ja. I stort sett, förutom möjligtvis de två sista här. Och att det liksom blir en hämndhistoria någonstans egentligen den här sista säsongen.
Men jag förstår att det blir drop-off där. Han har star power.
Verkligen,
han är likable. Folk gillade nog karaktären väldigt mycket.
Mm.
Och alla kan inte hantera att någon de tycker om dör på film.
Nej, verkligen inte.
Hollywood sällan vill göra
sånt. Jag har ju min sambo som ett exempel här. Det är ju också tråkigt att det inte går att berätta sådana historier. För det blir ju en väldigt nerv. Och man vill ju ha en förklaring.
Ja.
Vill man inte det?
Jo.
Jag vet inte, nu dog han, nu tänker inte jag titta. Nej, precis, fast det handlar ju inte om honom riktigt heller. Det är ju flera karaktärer här i relation till varandra. Och vad det här gör med grupper och med karaktärerna, det är väl det som är det intressanta.
Mm,
och det är det resten handlar om. Jag finner det också lite märkligt. Men jag håller nog med dig om att det tror jag spelade verkligen in i den här, i den här säsongen. Sen har det ju kanske varit... Ska man kritisera den för någonting kanske så den har kanske inte varit riktigt riktigt lika tydligt sitt berättande som den första säsongen var. Det har ju kanske inte riktigt varit några riktiga sådana så här banger-avsnitt den här gången heller. Mm. Första säsongen hade ju det här berömda liksom one-off-avsnittet med de här två karaktärerna, som är väldigt liksom fint och vackert och
verkligen
är någonting helt annat vid sidan av serien.
Mm.
Så kanske det inte riktigt har varit här på samma sätt riktigt. Även om visst, det har ju varit den här liksom hemberättelsen med klipp liksom vad som egentligen hände och vad Joel gjorde vet ju alla från den första säsongen, men liksom
precis, men sen fick vi även det här nu näst sista avsnittet, för det är ju det här femårshoppet också som görs i första avsnittet. Vi fick ju liksom också den recapen först nu i andra avsnittet
så
här. Eller i näst sista avsnittet.
Ja. Jag gillar fortfarande.
Jag tycker det är fruktansvärt bra.
Jag är ju superspänd på en säsong 3 som jag tror också kommer, med tanke på, nu har inte du sett det sista avsnittet, men hur ni som har sett det, eller du som har sett det, med tanke på hur det slutar, så tror jag att många kommer bli chockade över vad säsong 3 kommer att göra.
Ja,
det är väl också knutet till spelen.
Till spelet, ja. Och den tror jag också kanske kommer göra att ännu fler människor droppar av om de inte redan är bekanta med
det. Jag tror liksom också det. Men jag tycker också att så här, någonstans, ja, det fångar ju verkligen så här hur världen egentligen fungerar. Och jag tycker det är fint med en serie som verkligen vågar att så här, det finns egentligen inget svart och vitt här. Utan allt är en himla liksom gråzon. Och folk gör saker av fullt liksom för sig själva rimligt. Skäl.
Mm.
Men det får ju också liksom ringar på vattnet och gör att andra tar beslut baserat på det.
Ja. Det är ju bara en ond jävla cirkel.
Det är ju det.
Alltså,
ja, men hämndhistorier är väl inget, inget nytt att det liksom, de tar ju aldrig slut.
Nej, men säg, den här gjorde något, jag hämnas. Ja, då hämnas jag för att du hämnade.
Ja, så är det igång liksom.
Precis.
Så
tar
är
aldrig slut.
Nej, jag är pepp för den säsong 3. Verkligen. Ja, vi får väl anledning kanske nästa vecka och gå in lite djupare i den här säsongen utav Last of Us, men som sagt tappat lite tittare, men som sagt jag tror inte att det är säsong 3 är den ju liksom grön eller green light.
Sen lär det väl dröja 2 år innan den kommer, för jag tror inte de börjar spela in förrän nästa år. Och det brukar ju standard idag nu för tiden är ju 2 års uppehåll.
Det har ju också pratat om en fjärde säsong.
Okej.
Okay. Så att, vi får väl se om det här kanske påverkar en sån då.
Ja.
Men i alla fall utan tvekan kanske det bästa på tv i år i alla fall.
Det skulle jag nog hålla med om.
Filmvärlden så ska vi prata lite 3D.
Åh nej.
Det är nog
för att en ny Avatar-film kommer, så nu ska 3D bli coolt igen.
Jag tror inte det. Snarare så är det så att 3D är snarare stendött på bio numera. Tydligen så gick det upp endast 2 3D-filmer i Sverige 2024.
Okej. Förra året alltså.
Förra året. Vilket jämföras då kanske under peaken när det kanske var 30-40 filmer om året.
30-40 för många.
Verkligen. Ja, men det var väl någon som, jag har sagt det här förut, men det enda 3D gjorde var att det blev lite dyrare på biljetten.
Precis.
Det var väl typ det 3D liksom tillför det. I år i alla fall så är det 3 stycken 3D-filmer planerade att gå upp på svenska biografer.
Vilka är dessa 3? Avatar är väl en av dem?
Ja, jag skulle gissa på det.
För den ska väl gå upp här i december, den här Fire and what the fuck.
Tydligen så tror man att en av de stora anledningarna till just att så här 3D minskade var den här liksom sneak 3D:n man började göra. Att man inte filmade i med 3D i åtanke, utan man fixade till det i postproduktion. Jag vet inte om det faktiskt gjorde någonting. Det var väl snarare så att upplevelsen inte blev särskilt mycket bättre.
Nej.
Det coolaste 3D har gjort, det är ju i det här när man gör verkligen interaktiva miljöer där man kombinerar 3D med andra saker för att verkligen få det kännas som att du sitter mitt i någonting.
Ja, men precis. Då är det svinkort. Transformers och turen vi körde i Singapore, till exempel. Den var ju riktigt cool.
Där det liksom blåste och det var varmt och det var, alltså, det var verkligen...
Och hela den här jävla... Man satt ju i någon jävla berg-dalbana typ.
Ja, om man nu ens gjorde det. jag är osäker på hur mycket den där ens åkte.
Hur mycket den rörde sig, det är sant.
Men det säger ju en del om att då har man ju verkligen lyckats lura liksom hjärnan.
Den lurar ju hjärnan verkligen, precis.
Då tyckte jag det var skitcoolt. Men tydligen så är jag fortfarande 3D populärt i andra länder. Inte minst i Kina och Tyskland. Där det fortfarande liksom lockar mycket besökare. Jag är glad om det inte kommer tillbaka. I alla fall inte om man gör verkligen någonting nytt med det.
Mm.
har ju varit och kommer fortsätta vara, tror jag, trend att åtminstone köpa loss rättigheter i alla fall till populära filmer. Vi vet ju att eller tv-spelserier till, för jag får göra film på dem. Vi vet ju att Trevor Fares spel ju är uppköpta, men det har inte hänt så mycket än. Men det verkar i alla fall som att Split Fiction i alla fall ska bli någonting, med tanke på den otroliga succén det har varit. A24 har nu sagt i alla fall att man tänker eller ämnar i alla fall att göra film på Elden Ring.
Just det, med Alexander Garland bakom
precis, han ska skriva manus och regissera.
Han är ju minst sagt intressant.
Ex-Machina gjorde han. Civil War var väl han.
Civil
också,
War är han. Bättre om 28... Han har ju
28 dagar.
28 dagar och nu också 28 år.
Just det.
Han har ju skrivit väldigt mycket filmer. Sen regisserar ju något han har börjat med lite på senare tid. Men han gjorde den här tv-serien Devs också. Det var Alexander Garland.
Just det.
Film, som var svinbra. Så att, jag vet inte. Jag är dålig. Jag vet inte vad Elden Ring är, mer än att det är ett så här... Jag har inte spelat det.
Jag vet inte
vad storyn alltså, det är, och hur man ska berätta det här på film.
Liksom. Precis, det är det. Alltså, det finns ju det är ju ändå Martin liksom, vart man har skrivit här. Det finns ju en ganska väl liksom utarbetad lore och liksom en historia som är det är ju också Martin, men också From Software. Det är ju mörkt och liksom det finns ju inte något ljust i det här överhuvudtaget. Nej. Inte vad jag har lyckats åstadkomma, eller sett i alla fall. Nu har inte jag spelat igenom hela spelet, ska jag säga. Så kanske finns ett lyckligt slut, jag vet inte. Det finns ju några olika i alla fall i det där. Men framförallt är det ju mycket liksom en historia som ju berättas utan att själva liksom, protagonisten egentligen säger så mycket. Utan det mesta upplevs ju genom att prata med andra karaktärer. Också genom att läsa liksom saker.
Ja, men det finns andra karaktärer. Så man springer runt omkring ensam i en värld full av monster.
Nej, du träffar ju på andra liksom, NPC-er och sånt där som du får liksom quest av och lite sådana grejer. Men questen är ju väldigt sådär.
Men vad handlar det om? Alltså, vad är liksom, om man bara ska säga, vad är liksom hisspitchen på plotten?
Alltså, du vaknar ju upp som någon sån här form, men det gör du ju alltid.
Är det liksom
du
är såhär, Destroy the Evil One typ?
Ja, men du är ju typ död. Men det är ju, så är det ju de flesta från softspelen. Liksom, att du dör. Och sen är det ju det här liksom konstiga kungadu som på något vis har fallit för liksom onda krafter. Jag ska säga att jag är otroligt svagt insatt i liksom Elden Ring-åren. Och questen är också väldigt så att de berättas ju väldigt liksom, inte icke-linjärt, men det skiljer sig väldigt mycket från traditionella action äventyr idag, där det är så här, prata med någon, blupp dyker upp på kartan, gå dit, gör någonting, quest completed. Här är det ju väldigt mycket mer att så här, här någonstans så finns det någonting som du kanske även, alltså det är väldigt mycket mer att så här,
och sen får du själv hitta
det. Det är väldigt mycket mer söka och finna och liksom just den här utforskandet är någonting man liksom brinner för. Framförallt i Elden Ring, där man för första gången gjorde liksom ett open world-spel. De tidigare spelen har ju varit lite mer open world, fast med liksom snitslad bana typ. Lite mer på det sättet. Men jag vet ju att våran husexpert på allting Tolkien är ju en stor liksom nörd när det kommer till de här mer viktorianska, vad de nu heter, från softspelet som ju inte tillhör liksom,
Dark Souls?
Inte Dark Souls, utan det andra de gjorde lite senare där, Bloodborne. Och loren där. Så att det finns ju liksom en djup lore för den som orkar utforska i alla deras spel, tror jag. Sen hur man översätter det här till film, där är jag lite mer tveksam.
Ja, men jag undrar också det, lite vad man...
Jag har svårt att se hur man ens liksom berättar den historien.
Jag tänker ändå,
visst, det finns ju någon hubb sådär som man är i med massa konstiga karaktärer efter en bit in i spelet. Men
jag vet inte, Garland är ju ändå intressant, så jag tror att han kan nog hitta han kan säkert hitta en kul take på det som inte är liksom,
men man hoppas ju att han är ett fan av spelen. Och jag tänker ju att såna här människor som jobbar med det här också, både som manusregissörer så här, när man spelar och man gillar tv-spel och sitter där och bara så här, fan, skulle jag göra det här, då skulle jag göra det så här.
Ja, men precis.
Alltså att jag tänker att det är någon yrkesskada man har liksom, och då så jag antar att han har någon idé och att det är faktiskt han vill göra det här.
Och inte bara
snarare att han säger A24 bara såhär, du gör ingenting, hör just nu, bonk. Men det känns inte riktigt som att de jobbar så. Och A24 är ju också inte rädda för att göra konstiga grejer.
Nej. Det
så att det är väl helt rätt bolag. Alltså de tänker inte så mycket med plånboken.
Nej.
Ja, min uppfattning.
Nej, de gör ju det, men de har ju oftast varit, de har ju varit ganska smarta. De har ju producerat väldigt mycket film, väldigt billigt. Och sen så låter man regissören göra vad man vill. Och sen när filmen kommer tillbaka så är det så här, okej, okay, det här säljer vi direkt i streaming. Ja, det här lägger vi upp på bio.
Ja, men det låter som en sundare strategi just att man så här, man låter liksom själva filmen växa fram lite organiskt mer än att man står där med liksom och tittar över axeln och bara, ja, det här har vi starka fokusgrupper som säger att det där gillar de inte.
Nej, exakt.
Vi får göra
det här istället. För då får vi det här avvattnade som inte har någonting att säga.
Precis som du säger då, att det blir ju bättre att någonting då görs lite billigare, för får man en stor liksom, även om det är en snäv publik, men om de dyker upp och gillar det här så kommer man fortfarande få igen sina pengar. Och kan också att man är nöjd med att gå plus minus noll.
Ja.
Att det är en win.
Det är en win. Ja, men
det är en sund inställning. Ja. Jag tänker så där. Vi får se. Jag tänker att det är många som är pepp inför det här. Jag ställer mig tvekande. Jag blir inte jättepepp när jag hör det här, men jag är
inte jag heller egentligen så, men jag är i alla fall tillräckligt nyfiken, men jag behöver se. Det behöver komma något liksom mer än bara att han ska göra.
Det här är ju liksom verkligen så här,
ja,
han ska skriva manus och regissera. Ja. That's it ungefär. Det är ju inte ens ett
med säga att det är, att han har det går bra och han har fått mycket press på sig, då kanske man drar igång en produktion i slutet på nästa år då.
Jag hoppas ju att
då
man
kanske som tidigast en premiär 2027 då.
Jag hoppas också att man någonstans involverar både Martin och
Martin har inte tid, han ska skriva.
Det kommer aldrig hända. Men han, Hidetaki Miyazaki som regisserade spelen ändå någonstans där är med i någon roll. De har ju ändå någon bild av vad deras liksom vision var, tänker jag. Jag tänker
de är ju garanterat ha någon
alltid sån kanske är bra liksom.
Liten det vet inte hur man för ibland det beror ju på hur man köper loss rättigheterna och sånt, men
ja, men det här måste ju vara rakt av, det är ju Bandai Namco som äger dem från Soft. Jag tror att de inte är själva utan de ligger under
Men sen kan de ha sålt filmrättigheterna, kan ju vara så här, de kan ju vara avsålda och sen har ingen något att säga till dem.
Nej, så kan det ju vara att de bara här, ni gör vad ni vill. Exakt. I stort sett med det här. Här är namnet. Jag hoppas att de ändå någonstans värnar lite om. Det är ju ändå ett ganska starkt varumärke. Jag hoppas att de på Namco i alla fall är så pass smarta att de så här, som vi pratade om i något annat avsnitt just att så här, visst att det är pengar in, men vad gör det för varumärket Elden Ring om det nu kommer en film som är liksom UV-boll liksom nivå. Nu tror jag inte att Garland kommer göra det, men du förstår vad jag menar. De som inte vill, är det Elden Ring? Jag såg någon film. Det där tänker jag inte.
Nej.
Det verkar ju pissdåligt.
Så får det ju inte bli. Liksom.
Nej.
Jag hoppas väl lite att man tar samma approach som med Last of Us. Där det är, så här, det är en filmskapare och en tv-spelskapare som tillsammans gör det.
Det är väl bara att jag när jag tittar på Last of Us just och den typen av mer liksom linjärt berättade spel men ganska tydlig liksom tematik och historia att jag ser det i mitt eget huvud så här, det här skulle jag till och med kunna översätta och göra liksom inte
det är ju nästan en film till
lite
att börja
så,
med.
Men Elden Ring är verkligen någonting helt annat och så fantasy också, det är dyrt, det vet vi, det är drakar och stora monster och skit. Hur man ens, jag skulle inte vilja sitta och vara ansvarig för att liksom lyckas visualisera de helt liksom galna nästan så här body horror bossarna liksom till vita duken.
Ja, men precis,
för det måste ju vara med på något sätt.
Ja, jag menar det, och det kommer ju typ behöva vara R-rated, vilket också genast där gör ju det lite svårare att få in fylla ögonen.
Ja, det gör liksom, ju ett hack i budget genast liksom.
Men och sen hoppas jag också att man inte bara förlitar sig på massa green screen. De behöver vara på locations, för det är fan funkar fortfarande inte. Det känns.
Nej, jag håller med.
Ja.
Ja, spännande.
Ja,
du är lite pepp i alla fall.
Jag är nyfiken. Ja, jag är Garland. Jag litar på honom.
Hade det varit någon annan så hade du...
Ja, men hade det varit någon så här, du vet, no-name...
Ja, men någon så här, jag har gjort... Det brukar alltid vara någon så här. Han har liksom Fast and the Furious på CV:t och då vet man att så här, okej.
Precis.
Det kanske inte var så mycket historia du berättade här.
Exakt.
Det var en biljakt, jag kan säga.
Ja.
Inget fel i det. Nej. Men det kanske inte översätts jättebra till det här. Marvel då? Jag är Disney. Jag vet inte, Peter... i sin vånda kommer ju hävda att så här, superhjälte liksom, grejen kanske inte är död, och det är den kanske inte.
Det tror inte, död är det nog inte, men den är ju inte vad den en gång var.
Kraftigt på tillbakagång i alla fall, och det har ju till och med Disney insett nu. Det kom ju meddelande här om att de två kommande då Avengers-filmerna som är Doomsday och Secret Wars kommer att skjutas upp med ungefär 8 månader.
Just det.
Så att Doomsday då flyttas från premiärdatum då våren 26, det var 1 maj tror jag den skulle ha premiär, till istället bli julfilm då 2026.
Precis, och den landade på samma datum som nästa Dune-film. Så båda de nu har premiär samma dag. Och Florence Pugh är med i båda.
Här kommer ju någon behöva flytta.
Japp, det tror jag.
Undrar vem? Är det Chicken Race nu till? Men det här måste ju Disney veta om.
Ja.
Konstigt. Ja, det kommer säkert flyttas igen nu.
Ja. Eller så flyttar Dune på sig. Jag har ingen aning. Eller så kommer båda samtidigt. Men jag tror det kommer ju skada båda bara liksom.
Precis, det blir väldigt mycket Florence Pugh på. Fan, hon är ju fan het nu ändå alltså. Jävlar.
Men hon är bra också.
Ja, hon är bra, men det är hon börjar bli fan the shit nu i, som hon absolut förtjänar.
Ja,
det finns andra som jag ställer mig mer frågande till. Att de får göra så himla mycket film. Men det var det. The Rock säger hej. Och Secret Wars då, som skulle kommit då, alltså då samma tid fast 2027. Alltså skulle vara år mellan dem där. Den blir nu istället då december 2027. Okay. Så att båda två då blir 8 månader framåt ungefär, och som är ett års mellanrum på båda de där. Mm. Det är ju Russo på båda de här, va?
Ja.
Vilket väl ändå, alltså de gjorde ju bra jobb med Infinity War och Endgame. De kanske har lite mindre att jobba på nu dock. Det har inte varit kanske lika starkt going up till det här.
Och sen, någonstans. Ja, och de har ju varit som bäst när de har gjort Marvel-grejer. För när de inte har gjort Marvel-grejer har det ju varit ganska svagt, det de har gjort.
Mm.
Den här Electric State var ju ingen höjdare.
Nej, det var
den här
inte.
De gjorde med Handsome Face och de här hemliga agenter och prylar.
Ah, var det den här, var det de?
Den
här,
ja, det var de också.
Den här, nej men inte den här Argyle, nej.
Nej, inte Argyle. Det var ju han som gjorde Kick-Ass.
Ja, ah, just det. Den var verkligen.
Ja, den tycker jag var bättre.
Herregud alltså.
Ja, men eller så här. Den hade jag så låga förväntningar på. Och sen bara såhär, det här var ändå ganska underhållande. Medans den här som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, och jag kan inte ens komma på skådespelarnamnen.
Jag googlar på Russo-bröderna bara.
Ja, det är sant.
Vem, jag vet inte ens.
Men snygg killen i Dune. Eller i
Chalamet.
Nej, inte i Dune. Han som ska vara med i Star Wars nu också. Och var med, han var Ken i Barbie. Ryan Gosling. Nu kom det. Han var ju med i den.
Okej, vad är det här för film?
Ja, men du kommer. Jag ska bara hitta den. The Grey Man.
Ja,
just det. 2022, det var ju Russo-bröderna. Ja, direkt också på Netflix-grej.
Ja.
Den var ju inte heller jättebra. Det var ju han, och sen var det ju Chris Evans och Anna de Armas och Billy Bob Thornton.
Är grejen med Russo-bröderna bara kanske att så här, de är så här, som liksom Wachowski... Ja, systrarna nu som de är numera.
Ja,
att det var så här, det var bara en fluk. De fick liksom förvalta ett arv som var ganska lätt förvaltat i och med alltså, liksom Avengers-filmerna.
Ja.
Och sen efter det, så när de var tvungna att liksom stå på egna ben, så har det blivit pannkaka av allting. Är det en sån?
Mycket möjligt.
Vi ska prata om en annan sån här lite senare.
Jag tänker, men Wachowskis systrarna, de skapade ju ändå The Matrix.
Just det. Men förutom den första The Matrix-filmen,
Så
har de ju bara gjort skit.
Ja, det har inte varit jättebra.
Ingenting annat som ens har varit... Alltså,
Speed Racer. Alltså så här, den är... Nu var det rätt länge sedan jag såg den. Men när jag såg den är bättre än vad den fick cred för, måste jag säga. Det är inte en fantastisk film, nej. Men det live action anime, så är det fan det bästa någon har lyckats översätta liksom anime till.
Och fram till den här One Piece då, som alla gillade så mycket. Som
ja, precis, men här bildspråket som finns i anime har man ju liksom lyckats göra på film. Man har de här liksom rörliga bakgrunderna med stilla karaktärer. Alltså de lyckades översätta det, och det funkade. Sen är den ju rätt pajig och fånig, men på ett kul sätt tycker jag. Den är underhållande.
Det är en säl till
ja, det vet jag fan. Det är Speed Racer.
Det är Speed Racer. Ja, jag vet inte vad det är. Vad blir det om någon 30 år senare? Ja, måste det vara 25 i alla fall.
Ja, det är skitlänge sedan i alla fall.
Så att istället då
2008 kom.
2008, okej. Fan, det känns som att det var länge sedan, men,
ja, det känns som att det var länge sedan.
Istället då, för den som är intresserad, så blir Disneys då maj, eller vårfilm 2026 istället då, den här Djävulen bär Prada del 2.
Jaha, okej, ska man göra en tvåa på det?
Ja, det ska man göra, för att det är Disney.
Ja, jo, jag vet. Jo.
Det är uppföljare och remakes.
Yep.
That's how they roll. Och så Star Wars. Prequels till Star Wars.
In between quels.
Kryddat med eventuellt ny Marvel. Det är ju liksom hela Disneys stick. Ja. Det är så de jobbar.
Ja.
Nu ska vi se här då. Ja, det är väl den. Vad som tar över då 2027, det är för, väl för långt fram. Mm. Men vi har ju åtminstone, för den som då är ledsen nu för att det inte blir Marvel på ett tag, så kan vi åtminstone se fram emot, det är väl första filmen i fas 6 tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar, får Peter rätta mig, men då med Fantastic Four ju, som har premiär här nu i sommar. Mm. Som är ändå baserat på trailers och vilka som är med i alla fall har ändå någon typ av liten förhoppning för. Jag tror inte det liksom kommer vara det bästa Marvel vi har skådat, men att det ändå kommer vara väldigt mycket bättre än mycket
det
annat vi har.
Det kanske kommer vara den bästa Fantastic Four vi någonsin har skådat.
Ja, det är låg ribba dock.
Det är väldigt låg ribba.
Jag tycker dock att de här, i alla fall den första utav de här,
alltså originalen, de första som kom liksom.
Ja, men precis, i de här, alltså inte den här med
inte Fan Four Stick.
Nej, den här jättekonstiga som de bara gömde sen.
Miles Teller-filmen. Sa,
ja, precis.
Ja, utan
de med, vad heter hon?
Som var Jessica Alba.
Ja, var väl Invisible
Woman. Sen var det väl han...
Chris Evans var väl...
Ja, precis. Ja. Exakt.
Den första där, alltså inte den som är Silver Surfer som är den andra, utan den första.
Den har inte jag sett, tror jag. Silver Surfer,
den är ganska paj. Men den första tycker jag ändå är helt okej. Okay. Ja. Alltså,
jag har inte sett den sen den kom. Jag vet att jag inte tyckte om den då, men jag ska se om den. Ge den ett försök till.
Och då, liten sista filmnyhet. Det är att Christopher McQuarrie, han har suttit i någon podd och pratat lite Tom Cruise. Mm-hmm. Sådär. Men i alla fall.
Mission Impossible, den nya Mission Impossible.
Ja, precis. Men den är ju färdig nu. Mm. Det var väl sista filmen.
The Final Reckoning.
Precis. Ja. Otroligt dåligt namn. Ja. Men, 15 år och jag hade tyckt att jag kallar det så cool. Final Reckoning. Helt sjukt att han typ är fan 65, Tom Cruise. Det är bra jobbat. Däremot, kanske någonting som folk är lite mer pepp på. Top Gun Maverick blev ju en jättesuccé här för 2 år sedan. Är det väl nu, va? Tydligen så finns det ett typ manus mer eller mindre klart för en Top Gun 3.
Jaha.
Kastade iväg den här pennan också. Men det var ingen som såg. Men det är väl vanligt sånt här filmbolags mjuk som ska lösas emellan. Mm. Du vet. Någon måste säga ja, definitivt. Pengar ska till, jada, jada, jada. Men det är i alla fall, med tanke på framgångarna med Maverick, så är det väl inte helt omöjligt att någon är villig.
Det känns orimligt att de inte skulle vilja
och satsa
göra
på en 3.
Om också Tompa är tillbaka och...
Ja, men det känns ändå som en film han är villig att göra. Det är ju inte riktigt lika mycket galna stunts i det här. Kanske skönt för hans gamla kropp. Han bara behöver sitta liksom i en låtsas cockpit.
Hur ska vi då marknadsföra filmen? För det är ju alltid Mission Impossible-filmernas marknadsföring är ju bara, han gör den här
kolla på den här gamla gubben som gör galna grejer. Är det inte helt sjukt att han inte dör?
Precis. Ingenting om vad filmen handlar om eller någonting. Nej. Det är bara så här. I den här filmen så rider han på ett flygplan samtidigt som han jonglerar elefanter.
Inte tvärtom. Nej. Vi är elefanter och med flygplan. Det hade varit nästan mer imponerande. Och tydligen också så öppnar han upp för någonting som det har varit snack om. Det var snack om det väldigt mycket ett tag. Sen har det liksom lugnat ner sig lite. Men det är då den här karaktären Les Grossman, som ju är Tom Cruise spelade i Tropic Thunder.
Ja.
Den här galna agenten. Mm. Och där pratades ju redan där och då att han kanske skulle få en standalone-film.
Precis.
Tydligen är det hett nu igen.
Okay.
Kanske också har att göra med att nu när liksom Mission Impossible är färdigt och slut, så liksom börjar Tom Cruise blicka lite fram. Vad ska jag göra nu då?
Ja, men precis. Ja,
då är det kanske här en grej man... Och igen, det är kanske lättare att få finansiering för någonting. Han är ju inte korkad, det får man ju ändå igenom. Kanske lättare att få finansiering på någonting som åtminstone har liksom lite bäring i någonting annat.
Mm.
Och som folk lätt marknadsfört.
Då tycker du att Tompa kan börja göra liksom original IP sci-fi-filmer igen?
Han gjorde ju det väldigt framgångsrikt under en period. Det har han är väl ändå en av få personer som väl kan egentligen gå upp på vilket produktionsbolag som helst och bara, här är ett manus, jag vill göra det här.
Ja.
Och de kommer bara, absolut.
Typ.
Här.
Skulle jag nog säga. Att han har nog den makten.
Ja, det känns som att han har väldigt mycket carte blanche också. Med tanke på liksom att han har...
Sen är han ju ofta producent pull. Också och han har pull. Ja, men precis.
Ja, alltså, så är det väl. Ja. Så att det skulle vara kul. Det handlar väl bara om att ge honom rätt grejer liksom.
Mm.
Sådär, jag vet inte hur han... Alltså, som skådespelare och vad han har gjort, så får man väl ändå... Är han väl ändå under de största genom alla tider.
Mm.
Sen att han väl liksom verkar vara galen privat, det är väl en annan sak.
Det är en annan sak.
Kanske. Men kanske inte så mycket hans fel heller. Det kanske blir så när man liksom har varit del av en galen sekt också större delen av sitt liv.
Precis.
Det kanske smittar av sig lite, tänker jag.
Jo,
det är ofrånkomligt. Ja. Så vi får se vad det blir med de här sakerna. Men Top Gun 3, utan tvekan, inom några år. Sen en liten rundis. Det har kommit lite siffror på det här med IPTV. Det har ju varit hett diskuterat de senaste åren. Om du har tittat på vanlig linjär TV har du möjligen kanske till och med sett reklamfilmer som väl TV-branschen tror jag gjorde ihop med liksom TV-bolagen. Så de gick väl på alla liksom kommersiella kanaler samtidigt. Där lite olika kändisar tyckte att så här, har du IPTV så skäl du pengar från oss och det ger dig en sämre produkt, jada, 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 som det brukar vara. Det här är tydligen väldigt populärt i alla fall. För de som inte vet vad det här är, så är väl egentligen att man så här kodar någon signal. Man har någon som avkodar signalen åt dig och så betalar de lite pengar för att få dem en box, få en box utav dem. Och sen har du tillgång till liksom all världens TV helt gratis, typ. Det här är väldigt lukrativt också från andra hållet, för där tjänar man väldigt mycket pengar på. Men tydligen då så visar siffror då från ett analysföretag som heter Mediavision, som du säkert känner dig till. Som har tittat då på de nordiska hushållen. Vilket jag gissar här är Sverige, Norge, Danmark.
Ja,
och Finland är nog inte med för att vi är lite språkligen lite närmare varandra. Och delar mer produktioner mellan oss än vad vi delar med finnarna. Så har hela då 1,5 miljoner hushåll i Norden någon typ av IPTV-tjänstabonnemang. Vilket är väldigt, väldigt mycket. Det är en ökning med 16% från 2024.
Okay.
Och det här kan man ju titta på lite olika sätt då. Alltså det skulle ju också kunna vara alltså jag tror också att det här någonstans också bottnar i att och det här vi pratat om förut också, men att så här liksom det är ganska mycket streamingtjänster nu. Det är ganska dyrt.
Yep.
Ska man också ha liksom tilläggstjänster som sport och sånt där, så blir det liksom ännu dyrare.
Ja.
Och det har väl möjligtvis kanske med det att göra. Sen vet inte jag hur liksom någon sån här finansiering skulle se ut om det inte såg ut som vi har det nu.
Nej, men alltså ja, vi är ju tillbaka där vi var med betal-tv-kanaler liksom.
Ja, men under liksom internets glansdagar när det här är ju liksom det nya liksom Pirate Bay.
Ja, det så är det.
På något, i princip, på något sätt. Nu gör man så här istället för att man inte orkar sitta och leta efter en bra uppkoppling på någon liksom nedladdningstjänst. Nej, som var ett problem då. Jag vet inte riktigt. Alltså, det är väl liksom, debatten är väl lite så tvådelad så här. Självklart kommer det är så, frågan man måste ställa sig är väl någonstans här om det var billigare, skulle fler människor vara villiga att betala då? Eller är det 1,5 miljon människor som liksom alltid kommer att välja det här för att de alltid vill betala så lite som det bara går för att få så mycket som möjligt? Det skulle vara intressant att se en analys på det också. För då betyder ju också siffran någonting. Självklart kommer det ju alltid vara en viss procent människor som aldrig kommer att vara villiga att betala fullpris. Det är de här människorna. Det är exakt samma sak som är tjuvåkare i tunnelbanan. Hur mycket liksom vakter du ställer ut, så kommer det alltid vara en viss procent som plankar.
Jaja.
Oavsett, det spelar liksom ingen roll. Och det är väl lite samma sak här, inbillar jag mig liksom. Så att det skulle vara intressant att se också. Och sen självklart så här fattar jag att det här är ett hot liksom mot TV-branschen. För det är väldigt mycket pengar som liksom försvinner iväg som de skulle kunna liksom göra nya saker av, såklart, men också liksom hota väl deras vinst. Det är väl tvådelat det där. Precis. Också, såklart.
Ja.
Jag vet inte, har du IPTV, maila? Nej, gör inte det. Men intressant siffra i alla fall, det är en väldigt stor siffra. Jag vet inte vad den totala befolkning, vi är väl 10 miljoner i Sverige, är det 5 i Norge? Jag vet inte, Danmark är väl och liknande.
Finland ingår ju i Norden, så de kan nog ha varit med och svarat på frågan.
Ja, det kanske är så också. Jag skulle vilja att det kanske framgick mer av den här undersökningen i alla fall. Så är det i alla fall. Hörru, vi tar en liten paus. Sen ska vi prata film. Jaha, då ska vi prata lite film. Och jag tänker att du får börja, för du har två och jag har bara en. Du har sett Another Simple Favor.
Precis. Den här, det är en uppföljare då på A Simple Favor som kom 2018.
Okej.
Det är där, och det är regisserat av Paul Feig och det är med Blake Lively och Anna Kendrick. Första filmen handlar väl i princip om Anna Kendrick är enka, hon är ensamstående morsa, hon är så här peppig, lever på liksom dödsförsäkringen av sin man. Hon gör YouTube-videos om hur man, ja men så här, till mammor så här, laga
hon, hon är mammis.
Ja men precis, hon är, men exakt, hon är en mammis.
Hon har liksom gått in i hela hennes liv numera i att hon är mamma. Ja, det är ingenting
ja,
annat.
Ja. Och ja. Hon är liksom, du vet, sjukt superengagerad i skolan och så här, tycker allting är jättekul och skriver upp sig och är volontär på liksom alla skolaktiviteter. Och övriga föräldrar kanske inte är as
pepp. Nej, förstår.
Hennes son har en klasskompis där, vars mamma är då spelad av Blake Lively, och hon är den här liksom karriärskvinnan, stenhård, liksom har något så här kursjobb inne i New York. Mm. Det här är någon förort till New York liksom. Och de ja men hon bjuder över Anna Kendrick på liksom en sån här liksom en kom över och drick martini och så kan våra barn kan umgås typ.
Okej, okay. Ja. Sådär som det absolut inte funkar i Sverige.
Ja. Precis. Och ja, men de blir väl vänner liksom.
Okay.
Och börjar umgås mer och mer. Och sen så en dag får Anna Kendrick ett samtal från Blake Lively och bara säger, du, det har fuckat upp sig på jobbet, kan du bara hämta min unge idag? Och Anna Kendrick bara, absolut. Och sen hör hon inte av Blake Lively något mer.
Okej.
Okay. Och Blake Livelys man vet inte heller vart hon är. Ingen kan få tag på henne och hon verkar ha försvunnit.
Aha.
Ja. För det här är första filmen alltså.
Ja, det här är den första filmen.
Det är första filmen.
Aha, okej.
Och ja, det visar ju sig nu, jag måste ju spoila första filmen för att kunna prata om andra filmen. Det visar ju sig att hon har ju iscensatt sin egen död.
Mm-hmm.
För att få ut massa försäkringspengar. Alltså få sin livförsäkring.
Hade inte hon ett fett jobb och bra betalt?
Jo,
och...
men de har också
man kan köpt, få mer pengar.
Precis, och de är skuldsatta till döds. Okay. Och de har ett hus som är alldeles för dyrt.
Men var
köpte det i bubblan.
Förlåt, var snubben med på det här? Eller? Alltså, Blake Livelys man?
Ja.
Okay.
Både ja och nej. Och det, liksom, och det blir också en sån här, för Anna Kendrick är, som börjar ju liksom... liksom utföra sin egen utredning, för att så här, de hittar ju ett lik, men det är massa saker som är konstigt och det är saker som inte går ihop.
Hon hade inget huvud eller händer.
Barnen ser liksom, säger att de, jo men jag träffade mamma idag trots att de har haft hennes begravning och prylar.
Okay.
Ja, för
förlåt,
hon har ju dykt
fråga då,
upp och
men
liksom...
har då Blake Lively då i den här första filmen scoutade hon specifikt Anna Kendrick då för hon tyckte att hon verkade vara en bra mamma eller vad då?
Nej,
var det, bara, det var ja, bara
det var nog bara en flukt. Okay. Jag fick aldrig den känslan.
Jag tänker ändå om man nu ska liksom... försvinna och aldrig mer träffa sina barn, så vill man väl se till så att de kanske hamnar någonstans där de trivs.
Ja.
Så schysst av henne och bara så här, nej, men jag är villig att börja uppfostra den här ungen. Jag hade bara du
här, ja, nej, men hon
här
börjar,
är ett hem du ska gå
ja,
på nu.
Hon börjar ju, alltså, hon blir ihop med hennes man.
Aha,
och det, okay. Det händer massa såna här saker.
Right.
Så det ser ju också lite shady ut. Så här, okej, dödade ni henne för att bli ihop?
Ja,
hur som helst.
Ja.
Men det hela liksom slutar ju med att Blake Lively hamnar i fängelse. Och Anna Kendrick har startat någon sån här crime investigating byrå typ.
Som man ju gör.
Ja. Ja.
Det här verkar skittramsigt där.
Ja men alltså det är en ganska kul thriller så. Alltså den är ganska underhållande, absolut sevärd.
Ah, okay.
Skulle jag säga att A Simple Favor är. Andra filmen, ja, det har väl gått liksom lika lång tid som det har gått på riktigt. Alltså typ en 8 år eller någonting.
Mm-hmm.
Anna Kendrick har liksom, hon har slutat med den här crime businessen som hon höll på med. Hon har fortfarande sin YouTube-kanal och sina YouTube-följare. Hon har precis skrivit en bok om händelserna i första filmen.
Mm-hmm.
Som heter The Faceless Blonde. Och hon ska nu liksom, hon, filmen börjar i princip med att hon har en sån här, ska ha en sån här book reading.
Mm-hmm.
Som man har som PR-stunt liksom. Och in traskar Blake Lively på den här, kommit ut från fängelse och annonserar att hon ska gifta sig och du ska vara min bridesmaid.
Och det här är ju en helt galen människa ju.
Ja, precis. Och det är Italien och ja, så vi ska åka dit med privatjet och Blake Lively blir typ, eller vad säger jag, Anna Kendrick blir typ övertalad av sin agent, bokagent, att bara det här är asbra PR. Du kan inte säga nej till det här. Även fast hon antagligen kommer försöka mörda dig.
Som okay, hem du säger det också.
Ja, ja, ja.
Kanske byta PR-byrå.
Precis, men ja. Du, så börjar jag liksom posta dina YouTube-videos igen för då hon kommer inte våga mörda dig om det är liksom på kamera hela tiden.
Nej.
Så visar det sig att hon är lite minispoiler här, men att okej, den här människan som hon ska gifta sig med verkar också vara djupt insyltad i italiensk maffia.
Okay.
Så det är ju så här maffiabröllop och det är skit
nice.
Weird stämning för det är så här rivaliserande familjer och prylar.
Just det, det är fred när det är giftermål.
Precis, lite så.
You come to me On this day of my daughter's wedding.
Ja, och folk börjar trilla av pinn. Bara liksom i det här. De är ju på någon ö, Capri är de på.
Capri.
Ja. Capri.
Ja, utanför Sorrentos kust. Jättefint.
Ja, ja men precis. Ja, det ser superfint ut. Ja, men så folk liksom, folk börjar dö. Saker börjar hända och man vet inte riktigt vem det är som ligger bakom morden. Är det liksom Anna Kendrick eller är det då Blake Lively eller är det någon annan eller något annat? Ja, ja men precis, vad är det som är? Ja, och det finns lite twist and turn. Generellt sett så det är en absolut underhållande söndagsbakisrulle. Den är svagare än den första filmen, skulle jag vilja säga. Men jag tycker också så här, jag tycker Anna Kendrick är fruktansvärt bra.
Man vet ju lite, det är också en skådespelare, man vet exakt vad man får.
Ja, men
lite av.
Ja, men det är också lite liksom, den är ju typ R-rated de här filmerna. Aha, så det är ändå lite liksom, right, right. Det är lite mer, hon är... Det, hon har väl en stämpel av att vara en så här, hon kommer från de här Pitch Perfect-filmerna. Det är väl det som är hennes stora claim to fame.
Ja, hon var väl liksom. Twilight var hon väl med också va? Men det där har väl mindre roll, Pitch precis. Perfect. Men hon har väl gjort, hade, gjorde inte hon någon sån här...
Hon var med i Scott Pilgrim vs. The World också, där hon hade en, men det var också en lite mindre roll.
Ja, men gjorde inte hon någon sån här som hon blev jättehyllad för här? Hon har väl haft lite så här crappiga förhållanden och grejer som hon gjorde typ någon film på det temat. Som okay, hette okay, någonting okay. Darling. Alice Darling,
Alice Darling. Den har jag inte sett, okej.
Jag tror att det var en sån här där hon liksom levlade upp och folk började se på henne liksom som en seriös skådespelare. Alltså att det är mer det här liksom dramat än det här ganska annars
tramsiga. Ja, men det är också det är liksom riktad till teens väldigt mycket av det.
Verkligen, verkligen. Hon var ju också, hon var kanske lite fast i den.
Ja, men precis, exakt. Och det här är väl lite mer tänkt att vara till vuxna människor. Mm. Men hon är väldigt bra och hon är väldigt charmig. Hon har ju utstrålning.
Hon hade ju röster också i de här trollsfilmerna som kan vara min sambos favoritfilmer. Den första är faktiskt väldigt rolig. Okay, ändå
hon var ju också en Up in the Air som var väldigt bra i och för sig med George Clooney och lite andra människor. Mm. Där jag tror till och med hon var typ Oscars nominerad för någon så här bästa biroll. Om hon fan inte till och med tog hem den.
Du, bra fråga.
Eller minns jag helt
Best Supporting, nej hon var bara nominerad.
Hon var bara nominerad.
Så hon har också varit det var den. Hon var både för en Oscar och en BAFTA, men fick ingen utav dem.
Fick ingen av dem. Ja, och Blake Lively är ju också bra. Nu har väl hon haft lite dålig PR här senaste tiden. Jag är inte insyltad alls.
Jag bryr mig inte.
Är hon ett as eller är hon inte ett as? Skitsamma.
Beror på om någon frågar, tror jag.
Ja, men precis. Men jag menar, den är absolut underhållande. Jag tyckte den var sevärd. En bra söndagsbakisrulle, men sämre än den förra. Hatade man den förra, då kommer man antagligen hata den här filmen också. Tyckte man den förra var bra, så tror jag att man kommer gilla den här. Men du behöver ha sett den förra filmen. Allting bygger på det.
Just
det är liksom en straight uppföljare.
Vad finns de här?
Den här ser du på Prime.
Ah, finns båda två på Prime?
Jag vet faktiskt inte om den första finns på
jättekonstigt
Prime.
Jättekonstigt om den första inte finns där.
Det gör den, finns säkert. Vi kan kolla det lite snabbt. Se om jag den finns. Jo, kanske
Eventuellt kanske.
Den finns på
Kanske får man vodda den och sen får
den finns ju däremot så ser den ut att finnas på Viaplay.
Okej.
Som det där är nog,
det brukar stå så här hyr och köp.
Det där är nog en stream på Viaplay. Okay.
Så den finns på Viaplay. Den
går i Viaplay.
Märkligt att
men sen
är...
kan du vodda den på SF Anytime och
de här vanliga.
Den ser ut som att den finns på Max också.
Jaha, okej. Okay. Ja, den är ju ändå, det är inte omöjligt att den ligger på flera. Vissa filmer gör ju det
nu tror jag den är MGM, så det är ju nog Amazon själva som precis har gjort den. Så det är väl därför den har kommit direkt dit liksom. Men absolut. Säl? Nej, det är ingen säl.
Ingen säl. Nej,
men sevärd.
Ja. Jag tittat på den här Fountain of Youth.
Just det.
Som hade premiär i fredags, tror jag att det var, 23. Jo, det var det. På Apple TV Plus. Det här är ju en film som de har gjort helt själva och skickade ut direkt på streamingtjänsten. Mm. Vilket är lite så uppseendeväckande, för den hade en ganska saftig budget, typ så här 200 miljoner. Lite man ska jämföra den med kanske Passagen då, eller Electric State, som också hade en liksom.
Men det är inte helt ovanligt med de här streamingfilmerna ändå, att de har fulla sådana budgeten.
Så är det.
Gör de direkt för streaming.
Och det här är ju då någon typ av liksom, ja men så här, heist adventure, action adventure film har det ju presenterats som. Det är Guy Ritchie som regisserar.
Oj.
Bra cast, John Krasinski, Natalie Portman i huvudrollerna. stora biroller utav Asa Gonzalez, Domhnall Gleeson, Carmen Yogo och Stanley Tucci.
Oj.
Så att det är ganska mycket namn. Tucci är så här, han är med i typ två scener.
Okay, blinken,
jag vet inte varför. Ja, han är med som en så här, och han kommer in och dumpar lite lår och sen försvinner han ut i bild och aldrig med igen.
Okay.
Otroligt konstigt.
Ja, ja.
Och det här är
jag kanske är kompis med Guy Ritchie, jag har ingen aning.
Jag har ingen aning. Så att man ska beskriva den här då, filmen är ju någonstans, det är som en blandning mellan liksom Indiana Jones, Mumien, National Treasure och kanske även så här Dan Browns filmer.
Mm-hmm.
Kanske framförallt då den det var inte den första boken, men den första filmen de gjorde.
Da Vinci-koden.
Alltså de har ju lite saker ihop. Det är liksom skattjakt.
Här är ju dock Dan Brown-filmerna de tråkigaste av dem du nämnde.
Alltså
National Treasure och Indiana Jones och The Mummy är betydligt roligare filmer än Dan Brown-filmerna har varit.
Jag tycker ändå att den första då, alltså just Da Vinci-koden, är kanske den filmen som är bäst utav de som har filmatiserats.
Det stämmer nog.
Den har ju en ganska tydlig liksom jakt och ett ganska tydligt mysterium. Jag tycker att den har ganska bra pacing, den filmen. Jag tycker den är ändå en bra skådespelare.
Böckerna är ju bättre.
Absolut, det är de.
För böckerna är ju ganska så här, det är ju väldigt mycket man bara läser egentligen massa fakta om massa skit. Vilket det funkar bättre i bokform än vad det gör i film där någon bara står och berättar en massa fakta om massa skit.
Jag tycker också att det som Dan Brown-filmerna har gjort ganska bra är att någonstans så här, de presenterar liksom ett mysterium. Verkligen inte skillnad från den här Fountain of Youth, där det är väldigt så här, vi tar Da Vinci-koden liksom, det är så här, så här, Jesus dog inte på korset, han levde vidare, fick barn. Det är typ en supergrej. Dan Brown är duktig på att så här, han läser historien, vinklar den lite och helt plötsligt ser det så här, fan, så här skulle det kunna vara. Vi som inte kan Bibeln och läst det här är bara så här skulle det absolut kunna vara. Varför skulle det inte kunna vara så här? Så att han presenterar plotten ganska tydligt, mysteriet. De övriga liksom spelarna är ganska tydligt utformade. Jakten är ganska så här ändå. Det är lite jaktscener, de kommer undan, någonting händer, det blir lite jaktscen igen. I slutändan så är det så här, de vet om att det är sant. Men resten av världen vet inte. Jag tycker det är ganska det är smart berättat liksom. Här är det ju verkligen inte så. Alltså plotten är ju så här, det kommer att vara lite spoilers här nu, men du kommer inte vilja se den här filmen ändå. Det är typ så här, John Krasinski, han och Natalie Portman de är syskon. De har någon pappa som är någon gammal arkeolog, skattletare, lite känd så där. De har väl tagit över family businessen. Alltså de verkar vara lite sådär estranged. Natalie Portman, hon jobbar nu på typ såhär något konstmuseum i London. Där hon är någon såhär arkivator.
Ja, det är inte något såhär historiemuseum, utan det är ett konstmuseum.
Det är ett konstmuseum.
Okay.
Och John Krasinski, han är någon typ av, han har ju lite tagit över, som hon beskriver det, familjeföretaget. Han är ju inte riktigt lika, han har liksom inte så mycket moral. Han själv saker. Alltså lite gentlemannatjuv. Alltså ganska, man vill få det att framstå som att han är ganska slick på det här. Men liksom, det är ju inga spektakulära kupper som genomförs direkt i den här filmen. Överhuvudtaget. Han har blivit inhyrd utav Domhnall Gleesons karaktär.
Mm-hmm.
Han är multimiljardär.
Mm-hmm.
Och döende.
Okay.
Så att han vill att John Krasinski och hans gäng, där ju då Carmen Yogo bland annat ingår, att de ska då hitta den här Fountain of Youth. Det här är ju tydligen någonting då som, alltså, flera olika kulturer och liksom historiska civilisationer har liksom den här
myten existerar.
Vi har väl varit här i
Uncharted-spelen,
Shangri-La i Himalaya, precis. Är vi ute och letar. Det är liksom samma. Den här liksom ungdomens källa, den poppar upp lite överallt. Så den är de på jakt efter. Så att hela börjar med att Krasinski är på jakt efter lite olika tavlor, för att ett gäng klassiska då konstnärer har liksom målat in ledtrådar till då var den här källan då finns någonstans i världen. Och här börjar liksom lite
utspela sig det här i nutid också.
Det är i nutid. Det är väldigt mycket så här fancy pansy dataanalyser som görs och väldigt coola grejer som är så här, hur gjorde de det här? Hur gick det här till? Varför? Men det här då skillnaderna börjar liksom lite utkristallisera sig från framförallt liksom samma liknande filmer i den här liksom lite modernare matiné-genren. Alltså Mumien placerar jag snarare, det är ju liksom Indiana Jones. Den lyckas fånga allting liksom som Indiana Jones-filmerna gjorde bra.
Ja,
det är
liksom
jakten och det är härliga karaktärer och man vet att så här, ingen kommer att dö, men det är okej.
Okay, ja, för det är lite humor och det är skoj, det är fartfyllt skoj. Och det är liksom äventyr.
Här är det snarare så här, väldigt lite här förklaras ju. Det är det jag menar då, att jag tycker ändå att så här, Dan Brown-filmatiseringen har varit väldigt bra för att det är ganska tydligt vad vi liksom håller på med och varför vi gör olika saker. Mm. Här är det bara så här.
Det börjar det är setupen med att, och payoffen.
Ja, han har snott en tavla av någon i Thailand. Okej. Okay? Det råkar ju vara typ den näst sista tavlan av dem de behöver. De andra har de redan hittat.
Okej.
Okay. Så här, okej. Okay. Och det är så här, de här lite författarna, de gömde då ledtrådar. Varför då? Kände de varandra? Ingick de i något så här.
Ja, vi får inte en sån basic.
Nej, ingen aning. De bara gjorde det på grund av anledningar som aldrig förklaras för mig som tittare. Jag ska bara köpa det här och det blir så här, jag har så mycket frågor här.
Förstår
vad jag menar då, att så här, så vi vet ändå så här, okej, okay, Da Vinci visste om det här och han ingick i något hemligt sällskap.
Ja,
de hade bara
behövt
säga det och gett någon liten förklaring till varför det här, istället för att liksom Stanley Tucci lite senare ska dyka upp och bara så här lårdumpa lite, men fortfarande inte riktigt svara på de här frågorna. Han svarar mer bara på så här, vad en karaktär är. För att så här, han har liksom två olika sen faktioner liksom efter sig. Han är ju konsttjuv. Natalie Portman då, han lurar in henne då i det här gänget och får henne typ uppsagt från sitt jobb. Skitsamma, för att hon ska hänga med för hon har någon expertis de behöver. Oklart var. Det förklaras aldrig. Vad hon kan överhuvudtaget, det förklaras inte heller. Mer än att de är så här, hon har jobbat på något konstmuseum, så jag antar att hon har koll på konst. Och han är någon arkeologson och gentlemannatjuv. Men liksom deras expertiser och de här andra i det här gänget, det förklaras inte riktigt så här.
För det är ju barn också på posten.
Ja, men det här är verkligen så här tjohorna i en skit. Ja, okay. Det här är alltså då Natalie Portman. Hon ligger också i någon jävla vårdnadstvist med sin snubbe.
Okay.
Så att hon har sin unge med sig i halva filmen. För att hennes man som hon ligger i vårdnadstvist, han ska ha fått ett nytt jobb, så hon behöver ta hand om honom. Så han är med under halvan här. Och han är nog jävla musikgeni. Gissa vad man behöver för att lösa några av de här pusslerna.
Musik.
Ja, musik. Alltså det är så jävla dumt.
Ja, jag förstår.
Men han hade kunnat göra det här så otroligt mycket bättre. De här övriga här gänget, de verkar också som att de helt enkomt existerar för att så här, vara lite comic relief, fast de säger aldrig någonting speciellt roligt. Och också bara ibland så här lårdumpa lite. Ja, vi gör det här för det här och det här och det här och därför det här och det här, för då kommer det här hända. Och sen ger sig alltid Natalie Portman och Krasinski ut på någon farlig grej. Det blir lite action. För någon av de här två andra faktionerna som liksom är efter dem dyker upp. Det ena är då någon poliskommissarie, jag vet inte vad han heter, men om du tittar han var med i en jävla serie, jag kommer på dem en stund, du kommer känna, han är så här som man känner igen han, Succession var med och hade en stor biroll i den. Han spelar någon polis, och så är det då Aiza Gonzalez karaktär som, hon tillhör också, hon vill också ha tag på de här, men det är lite mer hans karaktär, polisen då, han vill ju stoppa dem för att de är konsttjuvar, och hon vill stoppa dem för att hon typ inte vill att de ska hitta den här
Fountain of Youth,
ungdomens källa. Okay. Av lite anledningar. Det förklaras av Stanley Tucci lite senare vem hon är. Men det är också lite så här, att även om jag kommer tillbaka till liksom Dan Brown här och hans filmer, där det är så här, jakten är liksom lite spännande, för det finns en pacing där det är så här, de kommer undan, men sen måste de göra någonting, och sen ser vi varför personerna som jagar dem liksom lyckas luska ut var de är på väg. Förstår vad jag menar? Det är alltid så här, det är ju han Jean Renaults karaktär som ju är, han läcker ju saker till kyrkan, får vi lära oss i den, för att han tillhör de här Opus Dei eller vad det är, och sånt, den här galna Silas heter han, sån här munken som spelas
Paul
av
Bettany.
Paul Bettany, liksom, som alltid är de hackiga här. Här är det lite så här, de är någonstans i världen, har precis lyckats rymma undan, finns inte någon jävla chans i helvetet att någon av de här människorna ens ska ha en tillstymmelse till kunskap om vad de är någonstans. De bara dyker upp.
Vi behöver en actionscen.
Ja, och så bara de dyker upp innan då någon har lårdumpat dem varför de gör den här saken. De två är Krasinski och Portman är helt ensamma, och då dyker de här upp. Och så blir det lite pang pang och hej och slagsmål. Och det är tänkt att det ska finnas liksom någon liten sån här någon liten sådär liksom gnista mellan då Krasinski och den här Aisa Gonzalez liksom karaktär.
Ja, okay, okay, ja. Men det var jättekonstigt att
ingen kemi mellan de här överhuvudtaget. Nej, okay. Man känner inte alls det. Eller så här, jo, jag fattar ju att de här kommer hångla i slutet. Mm. Men det är ju bara för att det är så jävla uppenbart att, det här. Ja, ja, inte det, för att det liksom beskrivs eller berättas på något charmigt eller lite gulligt sätt.
Okay.
Och så här, Portman. Och samma sak där, så här, Krasinski och Portman. Det finns någonting så här historia om deras pappa. Han har någon så här konstiga drömmar. Det förklaras aldrig. Det finns ingen kemi mellan de två heller. Nej. Det är noll. Det är för att det är så jävla crappigt
skrivet.
Men
de där drömmarna har ingen betydelse för resten av historien.
Alltså jag tror att det förklaras till då, spoilers nu, men de hittar ju den här källan.
Ja, men det är klart.
Såklart. Och att det förklaras lite då till varför han överlever den medan andra karaktärer inte gör det. För självklart är ju inte riktigt alla karaktärer här riktigt vad de utger sig för att vara. Gissa vem. Jag vet inte, det är ändå Guy Ritchie det här.
Men han är ojämn, Guy Ritchie.
I hela introscenen så var det ändå så här: wow, det här känns fan jävligt Ritchie. Men sen i så här filmen, det känns inte alls som han.
Okay.
Det finns ingenting utav hans liksom, de här sakerna han brukar ha med i liksom, det här liksom, ganska rappa berättandet, snabba tillbakablickar. Någon har egentligen gjort någonting vid sidan om, så vi får se hur det liksom, hur den här geniala planen egentligen, och det här är ju en film som är helt öppen för det.
King Arthur var samma problem.
Ja,
det är också Ritchie.
Ja,
det var ju också liksom bedrövligt.
Men han springer in i något kanske bli en superkrigare i något alternativt universum. Springer in i det, kommer ut igen och bara, haha, nu jävlar, så man fick inte se det. Okej. Okay. Den har, jag vet inte, den har så otroligt mycket problem den här. Det är så otroligt jävla kastberättat hela den här historien. Och bevekelsegrunderna för alla karaktärer, utom möjligtvis Aisa Gonzalez karaktär. Jag vet varför hon gör det hon gör, men jag fattar aldrig varför.
Nej, okej.
Okay. det är högst oklart. Mm. Den mest logiska personen är väl egentligen Domhnall Gleesons karaktär, som är så här: okej, han är döende, jag fattar varför han vill hitta
henne. Ja, precis, han vill
leva. Det är också så här tjuvhålat in, det är också så här: okej, hur löser vi det här med att de liksom ska kunna åka jorden runt och kunna göra, hur tar man sig in på ställen där man behöver massa pengar? Mm. Ja, vi behöver någon som är, det är klart att det är miljardären som är döende.
Jo.
Se inte det här. Det är så otrolig besvikelse.
Tråkigt.
Man hade kunnat, jag tror att så här, hade man, nu är det, man kunde klippt typ Portmans karaktär. Hon behövs inte i den här filmen.
Nej.
Alltså verkligen inte. Det, ta bort henne, det blir absolut ingen skillnad. Mm. Det hade det kunnat blivit, och då kunde vi jobbat mycket mer med den här att liksom bygga upp någon typ av stämning och kemi mellan Aisa Gonzalez och John Krasinski istället för hans syster, för den relationen är helt ointressant.
Mm.
Man gör ingenting med den heller.
Mm.
Och det här barnet, ta bort den bara. Ta bort det. Jag vet inte varför ungen är där. Den har knappt några rubriker eller repliker, men löser ändå liksom, när de vuxna absolut inte kan, så sitter den där ungen och bara, men kan det inte vara så här?
Ja.
Det är klart att det var så. Vem har de gjort det här för?
Jag förstår
inte. Jag vet inte. 200 miljoner. Det enda den har mot Passagen är att den kostar 100 miljoner mindre. Det är den enda skillnaden mellan de här. Du behöver absolut inte se den här. Och du behöver absolut inte skaffa Apple TV Plus för det här.
Nej.
Vänta tills den här går på TV eller något istället.
Kommer du ju aldrig göra, eftersom att det är en streaming film.
Jag börjar ju undra om så här, någon på Apple tittade på den här och bara, nej, vi kan inte låta det här gå upp på bio.
Nej, men det tror jag.
Skicka ut den bara. Ja. It's a loss, vi tar den.
Ja.
Det är okej.
Okay. Det tror jag.
Fountain of Youth, ingen säl.
Nej.
Under några som helst omständigheter.
De borde ha sålt den till Netflix istället.
Precis.
För att inte tarnisha sitt rykte.
Liksom. Ja, men det skulle de kunna gjort. Bara. Ni får den för 100 millar.
Ja,
då har de ändå så här, visst, vi fick igen hälften. Ja. Det är okej.
Okay. Eller 200. Netflix hade säkert
köpt den för 200. Gjort. Ja.
De köpte ju någon, var det inte den där Red Notice, tror jag, Netflix köpte. Jag tror inte de producerade den själva.
Det kan det nog vara, ja.
Som också var en sån här matiné-action, fast det var ju med Ryan Reynolds och The Rock. Och vad heter hon? Wonder Woman.
Ja.
Det är så skitdålig.
Det är så märkligt också, för det är så här, jag inbillar mig att det här inte är så svårt att göra heller. Alltså bara så här, gör det lite glatt och roligt. Alltså alla karaktärer, när de ska vara lite roliga, så är de bara, jag vet inte. Jag tänker på så här, Mumien. Styrkan i Mumien är att det är ju bara fyra skådespelare.
I princip, ja men precis.
Alltså alla de andra jävla människorna här, de behövs inte. De fyller ingen funktion.
Men det är svårt. Det är så, man har kollat på mumien. Den första mumien är ju den de efterkommande är ju inte alls lika bra.
Nej, men man gör ju bara samma sak igen egentligen.
Ja, man försöker ändå. Den andra försöker man ändå hitta på lite nytt. Man introducerar lite, där introducerar man ju också ett barn.
Ja, jag hatar barn. Ja. Fy fan vad jag hatar barn i film alltså.
Vilket är ju ibland ett problem. För de kan ofta bara störa, om det, speciellt när det är såna här äventyrsfilmer.
Ja, men det är också att det är alltid så här barnet som ska bli liksom hjälten.
Ja, men precis. Alltså, barn funkar. Alltså, ta Jurassic Park. Där funkar barnen jättebra.
Men jag tänker Shortstop i Indiana Jones-filmerna. Ja. Han är ju inte någonstans där. Visst, han räddar ju Indy i Temple of Doom till exempel. Mm. Men det är ju inte tack vare liksom att han är smartare än alla vuxna. Det är ju bara att han blir rädd och råkar bränna honom med en... That's it, ja, typ, liksom. Ja. Det behöver inte vara mer. Ja. Det är snarare då att så här, barn är effektiva och använder då för att de kanske behöver räddas. Ja. För att de är barn. Precis. De gör korkade saker och inte så starka.
Ja. Nej,
men här är det ju så här. Här blir liksom ungen, den sätter ju snarare fingret på hur jävla inkompetenta de här mästertjuvarna är. Alltså ja. Det blir så här, det blir liksom helt, varför ska jag, de här är ju inte mästertjuvar. Nej. De är ju värdelösa på det de ska vara, det enda de ska vara bra på. Ja. Fan, jag blir fan upprörd.
Ja, du slösade 2 timmar och 5 minuter.
Ja, det gjorde jag fan. Det är tur att jag redan betalade för Apple TV Plus i alla fall.
Ja,
det är tur att det finns
det.
Mycket annat bra där, ska jag säga. Ja. Totally Killer.
Yes. Nu är vi... Det är en slasher igen.
Oj, du har...
Men nu är det tillbaka till framtiden och slasher man har mixat.
Oj, fan vilken jävla retrodoftande...
Ja, men precis. Alltså så här. Vi får följa Jamie, spelad utav hon Kiernan Shipka som var med i den här Sabrina Netflix-tv-serien.
Ja, ah, just det. Fan vad den hette då?
Sabrina.
Ja, den hette Sabrina.
Ja, den hette Sabrina.
Hette den inte The Chilling Adventures of Sabrina?
Ja, så, det är något sånt var det. Ja, precis. Ja, men precis. Hon liksom, det utspelar sig i nutid i någon liten småstad, I guess. Jag kommer inte ihåg om de säger vart de är någonstans. Men det är någon liten så här, småstad. Alla känner alla typ. Alla har gått på high school. Så liksom hennes föräldrar...
Klassiska setup för...
Ja, men precis. De två gick på high school tillsammans. Polisen i stan, rektorn i stan, alla de här är liksom i samma ålder och gick i high school tillsammans. På slutet av 80-talet, jag fann att det var 1987, så var det liksom någon som mördade en massa människor i deras, liksom i då hennes föräldrars klass.
Mm-hmm. Så det här är något trauma som stan lever med?
Ja, men precis.
Är det här ouppklarat också, eller?
Ja, men precis. Okay. Det var de här, det var 3 mord som skedde. Mördaren åkte aldrig fast.
Fattar.
Och han hade en sån här mask på sig. Som, den är med på posten.
Ja, den, jag vet inte.
Och den har ju blivit liksom en så här som alla springer omkring med på Halloween, den här masken. Den har liksom blivit liksom känd i stan. Så att,
fattar du att bo i en stad som är så liten, så att det enda i stan är känd för, det var någon som mördade folk
precis.
För 30 år sedan.
Precis.
Jävla deppigt alltså.
Och Karen Shipkas, hennes klasskompis, hon har byggt om en fotomaskin till en tidsmaskin.
Ah, var det på riktigt?
Ja, ja, ja. Så hon har en tidsmaskin. Det är liksom hennes science project i skolan.
Okej. Okay.
Hon håller på att bygga en tidsmaskin.
Ja, det här är liksom ingen stor grej, det är bara sådär.
Ja, ja, det är baserat på hennes mammas liksom notebook som hon har hittat.
Hon var någon smartis
back in the day liksom.
Ja, jag fattar.
Och uppdyker ju mördaren igen och börjar mörda folk. Nu i nutid fortfarande.
Aha, okej. Okay, okay. Ja. Så då
Karen Shipka blir liksom attackerad av mördaren och springer in i den här tidsmaskinen och kommer åt en knapp.
Timely wibbly wobbly.
Och wibbly wobbly så hamnar hon 1987 innan någon av morden har hänt. Och hon måste liksom näsla sig in i sin mammas kompisgrupp.
Fan, det här är ju en ganska rolig
för
idé.
För att liksom, för det var ju morsans kompisgrupp som det var massa människor som dog. Och morsan är ju nu så här. I nutid så är hennes mamma så här störig, hon får liksom inte göra någonting, hon är så här, du vet, åh, du får
inte...
Hon
blir överbeskyddande på grund av händelserna.
Medans när hon nu kommer tillbaka så är hon liksom, hon är ju det så här, hon är ju den coola gruppen i skolan och hon är liksom så här queen bee och riktiga bitchen liksom.
Men det är lite...
De mobbar folk och de är bara vidriga.
Okay, det är inte
liksom.
Riktigt, men det är ju lite samma sak i alltså, eller i Tillbaka till framtiden också med hans mamma som är så här svintråkig och hon bara var så här,
precis,
hon... inte alls den här trevliga snälla flickan som hon säger att hon var när hon växte upp. Liksom. Ja. Men det är ju en rolig play också, för att så här, alla föräldrar har ju, man tror ju inte det om sina föräldrar, men de flesta har ju varit så här.
Ja, de har varit 20 år gamla.
Precis,
också,
alla liksom. Har varit det. Och 20-åringar har varit likadana den stora massan i alla fall, ja. Inom liksom hela den moderna historien i alla fall. Post andra världskrig, postindustrialisationen, industrialiseringen möjligen i alla fall.
Ja, ja. Och, nej, men, och så, ja. Så hon ska ju liksom försöka stoppa de här morden och ja. Det är en liksom, det är en tillbaka till framtiden story. Hon ska också försöka liksom,
det är ju en rolig idé ju.
Och inte sabba timelinen.
Nej,
för
precis.
Mycket.
Hon har åtminstone det liksom, ja, ja. Sådär.
Och, så,
förlåt, ja. Men har tillbaka till framtiden ägt rum i den här
Ja, för hon säger ju jo, men precis, för det är det till och med hon säger, för hon, det är ju 1987, mm. Så första filmen har ju kommit, och till och med andra filmen kanske. För hon frågar till, hon ska förklara okay. Det här för några poliser. Och hon bara, har ni sett Tillbaka till framtiden? De bara, nej, men vi har hört att det ska vara väldigt bra.
Okej, okay. Ja, det är ju roligt att man liksom spelar på det.
Så hon försöker liksom använda det som en förklaring. Förutom Karen Shipka så ser vi Olivia Holt spelar ju då hennes mamma som ung. Hon var med, Olivia Holt var med i den här Heart Eyes. Hon var huvudpersonen
just
i den.
Just det.
Och sen har vi ju han, vet du, han Randall Park, som är med i Marvel-filmer.
Ja.
Han är ju polis liksom på 80-talet. Så är han aha, typ som är liksom, polischef.
Sådär, försöker lösa det här mordet då.
Han är ju småstadspolis. De tror ju inte att, du vet, det har aldrig varit ett mord i den här stan ens. Så
nej,
de är väldigt
precis.
Så, de är rätt inkompetenta. Hans dotter är ju också, hon är ju polischefen i nutiden, men hon är ju en kompis nu i morsans okay. gäng. Liksom.
Det här är väl Randall Park, det var väl Fresh Off the Boat, det är väl, han är väl så här komiker då,
precis.
Från början, tror jag. Och sen han känner man igen i alla fall.
Julia Bowen spelar ju då hennes morsa som i den äldre versionen. Ah. Det var ju hon som var med Ed och
just det, Ed
hon
har varit med i massa Happy annat. Gilmore.
Happy Gilmore, ja, precis.
Hon ska vara med i tvåan här också, tror jag.
Och sen är det även, jag vet inte vad jag känner igen honom ifrån, men Lachlan Monroe, han har ett så här face, han har varit med i massa skit, men jag vet inte exakt vad. Ja, inte jättemycket bra saker. Men skitsamma.
Han var med i Scary Movie.
Ja, men precis. Och fan, Night at the Roxbury. Och, ja. Tyvärr, så jag tycker filmen har, alltså idén är kul och den har massa potential.
Idén är ju briljant. Ja, man gör precis. Bara Tillbaka till framtiden storyn, fast det, vi petar in i en slasher.
Ja, men precis.
Det är ju kul,
exakt.
Liksom.
Ja, det är en kul idé. Den är underhållande, absolut. Men jag tycker liksom inte rätt att den lyckas hela vägen. Det är lite så här, svårt att exakt säga vad, men det är bara så här, ja, men det är inte så kul som det skulle kunna vara. De har något så här running joke. Det är ett kul running joke att hon så här, hon går ju bara, du vet, idag om du går till en skola och ber om att få liksom ut information om någon, mm. så kommer du aldrig få det.
Nej.
Nej, medan på 80-talet så hon bara så här, jag letar
Vi värnar lite mer om den personliga integriteten idag.
Ja, men precis. Liksom. Hon bara säger, hon drar ju bara någon jävla story för någon vid receptionen på skolan. Mm. Så, jag är ett utbytesstudent från Kanada. Jag ska börja idag. De har skickat mina transfer paper. Och hon är, men de kanske inte har kommit fram ännu. Den där tjejen, hon bara, här, skriv på det här pappret. Du har jumpa nu.
Där. Men det är också så här, det är liksom, internet fanns inte. Så vi gick och kolla något heller. Det är bara så här, men det är ändå fint att man litade på varandra på något.
Så det är ett running gag att hon hela tiden bara får, folk bara tror på henne. Och bara, hon får liksom saker. Sen är det något running joke om att, du vet, hon är så... bara hur folk är idag mot hur folk var förut med så här personal space och consent, alltså ja, consent, men det är bara så här att typ ens ta på någon liksom. Alltså att, så här,
att daska någon i rumpan på 80-talet var inte riktigt lika upprörande.
Nej, men
det är
inte
kanske...
sådana saker här, det är ju bara, du vet, personal space, att någon sätter en hand på din axel, alltså det där blir hon så här, vadå, är du crazy typ. Hon har någon grej med sin pappa att liksom så här, hon ska hämta sin kompis och då istället, hon går inte upp och knackar på dörren för det är otrevligt, utan hon skickar ett sms.
Okay.
Jag är här nu.
Ja.
Ja. Men ja, och sen den kulturkrocken då med folk från 80-talet liksom. Den funkar så där tycker jag. Men ja, nej, men alltså, den är absolut en fin bakisrulle skulle jag säga. Va? Jag tycker ju att Heart Eyes var betydligt roligare än den här.
Just det var den här Alla hjärtans dag slasher filmen, ja, just det, precis. Exakt. Liksom, idén låter ju rolig här, men
nej, den är roligare på papper än vad den blev tyvärr. Men absolut, den är fortfarande sevärd tycker jag.
Vad finns den här då? Amazon Prime som har distribuerat den, så jag gissar
det är Amazon Prime det här också.
Säl?
Nej,
inte så sältätt den här veckan. Det är väl tyvärr det vi har att bjuda på också, ska jag säga, men vi är tillbaka om en vecka.
Då kommer det inte jag här.
Nej, men jag är här då. Mm. Då kommer det definitivt bli en sälj, för jag har spelat ett, eller håller på att spela ett spel, men jag vill inte riktigt prata om det än, för jag är inte riktigt helt klar med det än. Men det kan vara det bästa jag spelat i år.
Oj.
Men det är också early access.
Oh, fast i, du så här, hatar ju early
jag
access.
Vet, men det här är en sån här, de har släppt en så här 1.0 liksom uppdatering. Okay. Så jag tror att det är typ så här, det är när det släpps, när så är det så här det kommer att släppas.
Ja, för 1.0 brukar ändå vara, då är det ju klart liksom.
Ja, men precis. Jag vet att Last Epoch spelade också. Det pratade jag också om först när det kom i sin 1.0, och det var också de, liksom den versionen som spelet släpptes i.
Ja, just det,
så jag tror att det här kommer att komma
väldigt snart.
Det känns väldigt färdigt. Okay. Så det är väl så här, man släppte den, man låter det vara access ett tag till för att se bara, är det något som är helt trasigt? Nej, då kan vi släppa det liksom. Ja, men det kommer nästa vecka. Annars är det, lyssna med att nördigt.nu om man vill någonting. Nördigt heter vi kort och gott på Instagram. Ja, det är väl i stort sett det. Fint. Då hörs vi om en vecka. Tills nästa gång. Puss, hej.